I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sports ad free. That's amazon.com/sports ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with Osea's best-selling Undaria Algae Body Oil. Created by infusing Undaria seaweed in barrels of botanical oils, it leaves skin silky soft and glowing. Plus, it's clinically proven to improve elasticity and deeply moisturize without feeling greasy. It's safe, clean, vegan skincare. Get 10% off your first order at OseaMalibu.com with code GLOW, plus free shipping on orders over $60.
Tuttosvenskan presenteras av Unibet, stolt huvudsponsor till Allsvenskan och Superettan.
Och det är återigen dags för Toto-svenskan. Vi har nästan avslutat en ny allsvensk omgång. Vi har ju faktiskt en riktig pärla till match som väntar här ikväll också. Kalle, du är med. Du har varit på turné här i dagarna. Jag fick ju, jag minns inte om det var natten mellan fredag och lördag eller om det var mellan lördag och söndag. Men 05.00 dök det in någon video på någon göteborgska som sjöng Åh vi AIK skickad från dig. Så att det var en stökig helg.
Jag ska inte säga att det är helt solklart för mig heller vilken eventuell natt eller morgon det var som det rörde sig om. Så absolut, det var en stökig helg. Men det var kul.
Vad gjorde du i helgen?
Vi körde livepodd med Gott snack där jag jobbade innan på Stora Teatern.
I Göteborg?
I Göteborg.
Okej. Okay. Och du har, ska vi säga det eller att du har satt dig ganska rejält i skiten. Du behöver be live-lyssnare om ganska stor hjälp här.
Eller tips i alla fall. Jag har låst in, eller min granne som skulle sköta om min katt när jag var borta har låst in min enda nyckel till lägenheten. Jag tror inte heller att den jag hyr av har någon extra nyckel förutom eventuellt han som befinner sig i Bosnien just nu.
Just det.
Så är det någon som liksom har gjort någon liten volta för inbrott och är vass på det så kan ni väl höra av er eller något.
Vi behöver låssmed alternativt professionell inbrottstjuv.
Ungefär så, ja.
Relativt
så till.
Omgående.
Aj,
hör av er i chatten. Kalle håller koll.
Ja, chatten är med. Låt som ett jobb för Josip Ladan, skriver de direkt där nu. Så att...
Ja, men han är ju utomlands.
Ja, såklart.
Han har ju semester i vanlig jävla ordning. Så att eller så jag tror att det kanske bara är i Malmö, men det är ju också 50-50 på att det faktiskt är ett annat land.
Ja, ja visst.
Men Kalle, är katten kvar i lägenheten?
Det är korrekt.
Det är det jag säger. Vi har bråttom.
Men vadå, står du och kastar upp mat på balkongen nu? Eller hur löser du det här med matsituationen?
Nej, den fick ju mat för inte så länge sedan. Och sen så fick den lite mat i brevinkastet igen. Så det är så vi jobbar just nu. Det är klart att det är en liten kris.
Det är absolut kris. Vi garvar. Nöden är ingen lag. Men katten får mat i alla fall.
Det får den.
Du behöver ju så småningom komma in också.
Ja, det hade varit skönt. Typ när natten faller på i alla fall.
Så att hojta till i chatten ifall vi har lite kontakter där ute som kan hjälpa Kalle med det. Men du, kvällens match då?
Ja, nej, men det är ju...
Sundsvall mot Mjällby där uppe på NP3 som det numera heter. Det är väl omgångens match?
Det är den största matchen av alla och jag har ju kikat in speltips såklart som jag på Unibet då, som jag känner mig helt toksäker på. 0-0 till 9-50 gånger smeten. Det är bara in och lägg den. Och om du är över 18 år och inte har problem med spel då, för då kan du kika in på stödlinjen.se.
Och det var också det sista vi hade att säga om GIF Sundsvall mot Mjällby. Vi ska fokusera lite grann på matcherna som har spelats. Vi har Marcus Tapper tillbaka. Det gick ju faktiskt ganska bra för Peking där ett tag. Och då sket vi dig. Men nu torskade ni, så då är du välkommen.
Ja, man anade ju ett mönster. Ja. Alla de här vinsterna satt jag hemma och lyssnade på Tuttosvenskan. Bara. Men nu får man vara tillbaka igen när det blir 3-0 mot jävla Bajen. Mm. Fyra Stockholmsmatcher avklarade nu om man räknar med kuppen. Fyra raka dygn torsk.
Då har ni städat av det.
Ja, inga mer Stockholmsmatcher i år, så det var ju skönt i alla fall.
Med tanke på att du är inne på det själv, att så här, när ni vinner får du inte komma. Och detsamma gäller ju Walter Bergman. Mm. Vi bjöd ju in honom och som den bajare han är. Och sen vi bjöd in honom, så var det ju bara kryss och torsk och kryss. Så att nu när Bajen vann, så då får han också vila. Så att istället har vi med oss Matteo. Välkommen till Tuttosvenskan.
Ja, men stort tack. Vilken ära att få vara här.
Glad är du, den enda i studion som är liksom på riktigt glad.
Ja, men verkligen. Det var ju liksom som bajare igår och få den liksom tillbaka, komma tillbaka från de ganska krampaktiga matcherna poängmässigt då, och ta 3-0 på Tele2. Det var liksom fina mål. Det började jävligt fint också på vägen dit. När vi stod på tvärbanan så kommer liksom det här riktigt 60-talistgänget på. Och med så stripigt, långt hår, snabba briller, och varit igång sedan morgonen och börjat sjunga leende, rödsprängda ögon.
Då är det Bajen-match.
Ja, men du vet, det var inte första hemmamatchen de har varit på ihop liksom. Och så, men som serieledare idag så vaknade man ju jäkligt fint och piggt, skulle jag säga.
Och vi ska prata om det också, men det var ju inte bara Bajen som vann, utan också ett par andra toppkonkurrenter som tappade. Så det var ju en jävla Bajen-omgång där.
Ja, verkligen. Vi har Lars Sätra som levererar, liksom betala tillbaka lite för all lön han hade i Bajen. Och avgör mot Djurgården där. Så det var fint. AIK tappade poäng, så att nej. Känns bra.
Du, det är en del som hajar till säkerligen ifall man har varit med och följt Bajen ett tag på efternamnet Chaka, som ju är, du har ju en bror som har varit och nosat lite grann.
Ja, men precis, efternamnet är ju italienskt då. Och min lillebrorsa Luca Chaka tillhörde ju Bajens A-lag och värvades dit. Det var många klubbar som fiskade efter honom där. De körde den här klassiska AIK var på, BP var på, och så blev det till slut Bajen då. Och så tillhörde han A-laget där under den tiden i Superettan med Greg Berhalter.
Just det.
Så det var en jäkla tuff, konstig Bajen-period skulle jag säga.
Jag tänkte säga, det var på tiden det var stil på Bajen.
Ja, verkligen. Ja, men det var såna jävla lirare i det där laget. Alltså med Lalé och vilka var det mer? Airanchi tror jag på topp.
Just det, Sinan.
Ja, Sinan och de där gubbarna. Men det gick väl inte hela vägen för honom. Men det var ju häftigt att liksom gå på Bajen och ha en brorsa som man ropade upp namnet på, liksom, på Söderstaden då. Så det var ju faktiskt en jäkligt rolig tid för hela familjen, måste jag säga.
Det är ju trots allt inte den hetaste anekdoten du har i Bajenlådan. Du berättade för mig precis bara någon timme här innan inspelning att det finns lite Williot Svedberg-kopplingar också.
Ja, men precis. Det var lite roligt. Igår så tog jag med morsan och farsan också på matchen då. Och morsan har ju varit då, som man säger idag, inte dagisfröken utan förskollärare till Williot då. Ute i Nacka i Orminge då. Så att, ja, men han var, jag märkte det också, men du vet, jag tycker han har en jävligt så här ganska grinig aura, grinigt ansikte liksom. Och han var tydligen en riktig, ja, men rätt grinig där på förskolan, du vet, han snodde folks leksaker och liksom.
Det var en jävel redan då.
Ja, men jag tror vi inte har, jag skulle väl nästan säga att det finns något litet långtidsspel på honom där, att ett rött kort i år på honom.
Ett faktiskt shit.
Ja, alltså, men han sänker någon jävla. Ja, men precis. Jag tror att han kommer grina ur någon gång.
Det blir väl lite korttidsspel för han säljs väl om en match typ. Eller? Han går väl i sommar.
Men det är väl kanske det som är grejen. Alltså, Jesper Jansson känner att 80 räcker inte. Jag ska ha 100. Och så blir han lite grinig över att säga hej, släpp mig till Real Sociedad då. Ja. Och Jesper håller på och fördröjer det där. Och så tickar klockan och fönstret håller på att ta slut. Och så kör han den bara. Han tappar en match.
Ja, men precis. Och du vet, med, har man startat som han har gjort också, då börjar man ju få lite luft i den där åldern, tror jag. Så att, jag tror att håll lite öga på honom där. Eller jag tror att försvararna där ska göra allt för att få han ur balans, kanske.
Ja, det är en fin span.
Men nej, det verkar vara en fin kille ändå. Och sådär. Och generösa föräldrar också, hörde jag. Hasse Eskilsson då, spelar Bayern också, som gav ofantligt mycket trisslotter till alla förskolelärare där och bjöd till.
Otrolig muta.
Ja, exakt. Det är väl därför det går bra för honom idag.
Det är så Bayern jobbar in sina spelare. Ja,
precis.
Vi kanske kan strunta i att Viljot tog hennes leksak om du bara får de här tre trisslotterna.
Det skulle vara kul att höra vad han säger om det.
Hon gav bort sin 10% försäljningsandel där på Viljot till Hasse Eskilsson.
Ja, han är smart där. Han är ju gammal pokerproffs också.
Det är klart att han är det.
Kul det finns i familjen där.
Fredri Arnesson, du är ju på plats också i vanlig måndagsordning. Du mår lite sämre idag.
Ja, det är en jävla berg- och dalbana. Förra gången satt man med 4-0 mot Malmö i ryggen.
Och Bosse var glad. Och
ja,
det var...
käkades glass. Och ja, det var ju falla vida locka här. Sen kommer man in idag liksom med 0-1 mot Kalmar. Men jag vet inte, man kan ju ha det tuffare. Man kan heta Olof Möller och torska mot Värnamo med 4-1. Där får vi ändå skicka kondolianser till honom, tycker jag.
Så,
men det är klart, det var ju lite som jag var inne på också. Att vinsten mot Malmö betyder inte så mycket om vi inte vinner borta mot Kalmar. För nu är vi tillbaka där vi var innan Malmö-matchen lite i känslan, så att kunde ha varit bättre.
Ska vi börja i den änden kanske då?
Det vill bara riva av plåstret.
Ja, det vill bara riva det. Alltså, det var en jävla hektisk dag igår. Och jag, alla där ute, AIK spelade också 2-2 mot Sirius. Och jag mår ju heller inte som en kung i baren. Det vill jag väl bara liksom för någon form av protokoll nämna. Att det var ju en krampaktig pinne. Eller krampaktig var den inte. Den är för dålig helt enkelt.
Det var väl likadant förra året när ni mötte Sirius. Var det 2-0 då också till Sirius? Då vände ni, va?
Ja, då vände vi ju till 4-2 sista omgången hinner gå ut och gjorde sitt 100:e mål och sådär. Och nu kändes det som att när vi gör 2-2 innan paus, nu kändes det som att det här är ju lugnt. Problemet verkar ju vara att den känslan verkar laget också haft, att ingen tog tag i det och alla tänkte bara det var lugnt. Så att uselt på många sätt och vis att inte vinna den matchen och väldigt slappt. Men Djurgården då, nere i Kalmar, för vi hade ju Lyr här och pratade om höjden som finns i Kalmar med Rydström. Jag hade en hektisk jävla dag igår, så att jag hade inte ens tid att liksom, inte ens getögat landade på Guldfågeln Arena. Men hur såg det ut där nere?
Ja, det var inte så jävla mycket du gick miste om heller den matchen, ska jag veta.
Men det fortsätter att kastas om lite grann med spelare på planen och sånt. Det är Edvardsen och Radetinac i lite ovana positioner och sådär. Hur tolkar du rulliansen?
Ja, men det är väl klart att det är oroväckande att när vi plockar in Haris som liksom ska täcka upp för Rasmus på den liksom defensiva mittfältspositionen. Det är klart att man blir lite orolig när många vill se Elias Andersson, som jag tycker förtjänar ändå den platsen, när man kanske plockar ner Findell på den lite mer defensiva rollen och stoppar Elias Andersson. Eller Banda, absolut. Så att det är jätteoroväckande, och Asoro fortsätter starta och inte göra poäng, utan han liksom etablerar sig som någon typ av supersub i Djurgården. Och jag vet inte, det är stökigt där framme, och jag tycker att så här, sedvanligt så gör vi en bra prestation, men vi får inte in bollen och vi har jättemånga fina chanser. Asoro får en jävla dunderchans, kommer nästan helt fri, sätter den inte. Edvardsen fortsätter att inte göra mål.
Men hur formerade de den där anfallstrén då? Var det Ced ute till vänster, Asoro i mitten och Edvardsen till höger? Eller hur?
De började tvärtom.
Asoro till höger och Edvardsen
i mitten. Nej, Asoro i mitten, Edvardsen till höger och Haxa till vänster. Sen så bytte de lite platser, Edvardsen och Haxa. Men Asoro var i spetsen. Och så här, jag vet inte, det fortsätter att inte så här, leverera framåt. Så här, Malmö, det är ju... Så här, vissa här i efterhand, det är en 4-0-vinst, men kollar man på Malmös uppställning, det var ju inte den starkaste. Det tar inte från oss vinsten, men det är de här bortamatcherna vi måste börja vinna och göra mål. Fan, vi har gjort ett mål på bortaplan i år. Det är ju någonting som inte funkar. Och är det gräsproblemet, fort vi spelar på gräs, gör inga mål. Det är, jag menar, uppenbara brister, och jag vet inte riktigt vad det är vi ska göra, för att så här, vi får chanserna, men vi sätter dem inte. Och sen är det jävligt surt att släppa in det där målet i 93 minuten. Jävligt onödigt. Och det hade ju kunnat varit mer också. Videll gör ju 3-4 kanonräddningar. Så att det var ju inte så här att vi...
Det var inte helt orättvist att vi förlorade heller.
Nej, vi förtjänade inte att vinna. Men förra året och åren innan har det varit såna här matcher som vi har spelat dåligt, men ändå vunnit mot Kalmar. Jag kollade lite statistik. Att, tror jag, vi har 9 vinster mot Kalmar borta. och en förlust på de 10 senaste matcherna mot Kalmar.
Ja, det är ju bra.
Ja, det är jättebra. Och sen så gå in och inte vinna, det är bara helt jävla värdelöst.
Vad tror du att det skickar för... Alltså, skickas det inte märkliga signaler från Kim och Tolle till Banda och Elias Andersson när en sån som Radetinac får... Alltså, han har ju varit ytterback och ytterforward och hela de här grejerna. Men när det saknas en gubbe på mittfältet, då är det inte Elias Andersson. Det är inte Banda som spelar, utan då ska Haris in där också. Jag kan tänka mig att hade jag varit Elias Andersson idag och igår, hade jag ju kokat.
Ja, och det är inte en position som Haris har fått spela på innan, utan han har varit lite vänsterback, lite högerback, varit en naturlig backup om vi har haft skador där nere, men central mittfältare, jag kommer inte ihåg när jag såg honom, men som en central mittfältare senaste gången. Och så här, Elias Andersson har ju liksom kommit in och gjort det bra när han har fått spela, så därför blir man ju också så här, det måste vara en enorm frustration som byggs upp att alltså, jag kommer in och jag levererar, jag kommer in som vänsterback, Elias kommit in några gånger, jag kommit in som central mittfältare och gjort det jättefint. Sen Banda kom ju in och inte så här, vi har ju också jättekonstiga byten tycker jag. Mm. Det är så här, vi plockar liksom ut Edvardsen i 58:e minuten mot Banda, ja, och sen tar vi upp liksom Haris på topp och jag vet inte vad det är som händer, och jag vet inte, det är planen satt inte, och sen tar vi ut Asoro mot Holmberg. Ja, det kändes som att det var bara desperation. Det fanns ingen idé bakom bytena.
Nej, alltså just bytet Edvardsen-Banda i 58:e minuten borta mot Kalmar. Mm. Det förstår man ju inte.
Nej, det är svinkonstigt. Jag tänkte också på den här våren som ni har haft nu, där det varit... vi pratade om det lite innan, att alla våra lag, förutom Bayern och AIK, men alla andra lag i Allsvenskan, går mot 45 poäng så där ungefär, och en, liksom, ett snitt som kommer ge 5, 7, 8 någonstans i den. Och när jag tänker på vårsäsongen, hur ser du på Siads vår? För att han skulle komma in, göra sina poäng och sen försvinna efter 11 matcher. Nu kommer han in, han har varit ganska bra i sina toppar, men han har inte gjort de poängen han skulle göra, och nu är han borta om 2 matcher troligtvis. Hur ser du på det lånet och den våren nu när det snart är över? Liksom, hade det varit smartare att spela in någon annan där istället?
Så här, det har vi pratat om innan också, att Wikheim var ju den tänkta ersättaren där ute, och sen så kom inte han riktigt in i det, och sen kom chansen med Haksabanovic. Kollar man på hans facit i Norrköping, det var ju typ, han snittade så här 0,8 poäng per match innan han såldes till Ryssland. Så att hans enda syfte var ju att komma in och göra poäng i Djurgården. Inte liksom spela in honom i något spelsystem, utan så här, han kommer hit och ska göra sin grej, och det är göra mål och assist. Mm. Jag tror att han ligger på 4 poäng nu. Mm. Så det är klart att man hade velat ta ut mycket mer av honom i den rollen som han ändå kommer in i, och liksom den situationen han ska komma in i, att det är no-brainer att plocka in Haksabanovic, för han gör poäng. Sen har inte han gjort, han har gjort 2 mål tror jag. Mm. Och 2 assist. Så att det är väl klart att man har varit ut mycket.
Och lite
mer
som Edvardsen, han gjorde väl 1+1 tror jag i premiären mot Degerfors. Han gjorde mål där i alla fall, ju det första.
Men fattar du då vad jag menar med att det känns som att man kanske har slösat en chans att spela in någon annan, när det ändå inte gått så bra, han ändå inte gjort de poängen man velat liksom?
Absolut, absolut. Och sen så här, konkurrensen bakom honom har ju inte riktigt funnits, så att jag tror inte att någon hade gjort det bättre än vad han har gjort. Du har kanske haft en gubbe som hade kanske 2 poäng från den positionen. Men det är väl klart att det har varit jätteintressant att se Edvardsen, Holmberg, Asoro på topp. Asoro alterneras med Radetinac. För jag tycker att när man har sett Holmberg och Edvardsen tillsammans, så har det ändå funnits någon kemi som vi hade då haft möjligheten att kunna jobba in då istället. Men då vet jag inte på liksom, vad hade hänt då? Ja, det är klart, vi kanske hade vunnit någon match. Vi kanske hade förlorat ännu fler matcher. Mm. Så att det är jättesvårt att säga. Men så här, med facit i hand, så Haksabanovic har gjort det jättebra, Djurgården. Man ser ju liksom, det är klassaktioner han gör under matcherna, men han har inte gjort poängen, och det var därför vi plockade in honom på den här korttidslösningen.
Och, alltså, en anledning till att ni plockade in honom också, ska man ju ha med sig, det var ju att Wikheim var ju inte fysiskt redo för 90 minuter i början av säsongen, så det var ju en ganska naturlig att så här, bra, då kan vi spela Sead tills att Wikheim är igång, då får han 2-3 månader till här att bygga upp sig och vara med, för Wikheim har ju varit för dålig än så länge. Och det kan nog stavas att fysiken inte riktigt är på plats. Sen påminner väl det här, det vet väl du Tapper, att alltså den första hela säsongen Sead gjorde i Peking, då var han ju overklig. Mm. Alltså då var han helt otrolig. Och sen där under vintern inför, ja men det är väl alltså våren 2020 vi pratar om då. Mm. Då var det ju typ klart att så här, han kommer gå i sommar. Och den våren innan han gick, den var ju inte lika bra. När han mer eller mindre bara gick runt och väntade på att fönstret skulle öppnas så han kunde gå till, vart gick han? Rubin Kazan eller?
Sankt Peter. Pettersburg. Nej, Robin Kazan.
Men
det var ju våren 21. Det var ju förra
våren 21, ja, exakt. För den våren var han ju inte lika... Eller det gjordes inte lika mycket poäng. Jag tror att han gjorde fyra ass och ett mål eller någonting den våren.
Kanske till och med... Jo, han gjorde nog ett mål, eller noll mål, men han gjorde ett gäng assist.
Exakt, poängskörden var ju svalare än vad den var året innan. Och när jag såg Sead så tyckte jag mig också se att det var inte samma hunger, utan det var mer bara spela matchen, håll dig skadefri, då kommer kontraktet att komma. Mm. Och den situationen är ju ganska lik den som är i Djurgården nu, att Sead vet ju om att spelar han bara 90 minuter, gör några sköna klassaktioner, han kan snitta poäng varannan match, då kommer han ha ett bättre kontrakt i sommar. Så att han behöver liksom inte tömma sig för att det kontraktet ska komma, utan han kan gå lite grann på 80-90% snarare än 110%.
Men jag undrar lite med de här Rysslands proffsen nu, för det sägs ju att de kanske ska kunna bryta sina kontrakt i sommar nu eftersom kriget fortgår liksom. Och jag undrar, med en hel liga så bra som den ryska och så många som faktiskt ska ut på den europeiska marknaden nu, hur bra, eller hur mycket har Sead och Jordan till exempel stärkt sina aktier för att få ett bra kontrakt i sommar? Jag vet inte. Är det helt omöjligt att de blir kvar säsongen ut? Jag vet faktiskt inte. För att, alltså det är inte som att någon av dem har visat så här, han ska raka vägen in i ett bra Eredivisie-lag liksom.
Nej, men den dörren tror jag nog ändå är öppen för dem.
Det borde ju vara det.
Men det kommer ju inte vara, alltså jag tycker det är rimligt att så här, Jordan kopplas ihop med Espanyol. Mm. Alltså det är väl typ den typen av klubbar man kan få. Man kan nog inte få Ajax eller AZ Alkmaar eller PSV Eindhoven, för man har inte gjort 10 poäng på 10 matcher. Men man kan få strax där under. Mm. Och den lönen är ju fortfarande bra mycket bättre än den svenska. Sen tror jag att mycket har att göra med, alltså i fallet typ, alltså vem, nu är jag ju jättefärgad i den frågan, men skulle Djurgården tappa någon poäng till här innan uppehållet och AIK slå Helsingborg borta nästa, jag tror att det är större chans att Jordan blir kvar för att han känner att fan, vi leder serien, vi kan gå för guld, alltså jag kan lika gärna vara kvar ett halvår till och då kan det säkert bli något bättre i vinter. Medans om Sead känner att vi ligger sjua, jag kan lika gärna dra till...
Ja, men dra till en mellanlag.
Ja, men exakt. För det finns inte så jättemycket att jag kommer inte skriva historia här liksom.
Nej, och där är jag...
Ja, nej, men jag tänker lite på det där med de här korttidskontrakten och så vidare. Liksom både Jordan och Haksabanovic. Men Haksabanovic känns ju lite mer... Jag vet inte hur... En känsla av att så här, hur mycket hjärta och kraft har du att lägga på en klubb på ett så kort kontrakt?
Exakt.
Liksom, alltså att så här, hur mycket liksom Djurgårdshjärta kommer han ha? Eller ska han hålla sig skadefri? Hur mycket kommer 1 plus 4 gälla sen för kontraktet egentligen? Eller kommer de titta på hans tid i Ryssland när man väl ska ut i Europa? Mm. Det är det där som jag tror att det kan finnas en risk med, i och med att han kommer med en skyhög lön. Det blir en hög press att han ska vara den här stjärnan. Tycker väl jag lite grann det som Djurgården haft problem. Det är väl lite att så här, anfallsspelet har ju inte riktigt liksom lossnat poängmässigt individuellt. Typ Mange Eriksson, det har väl inte varit så där samma fina start som förra året.
Han hade ju den här Malmö-matchen, den var otrolig.
Ja,
men i övrigt
exakt.
Så har det ju absolut
Men det var någon som, jag tror det var den där, när de kvitterade sent. Vilka var mot det? Då gjorde han väl assen där.
Ja, Helsingborg.
Ja, exakt. Mm. Det var så här, första poängen i allsvenskan för år, hoppas det lossnar nu. Jag tror att det är många som har haft lite problem med... I den delen, de har pratat mycket om försvaret, att det har varit bra med Ekdal och Hien och så vidare, men det har varit lite krampaktigt. Och dessutom, han flyttar ju om ganska mycket, coacherna där, ut med Edvardsen, och det, ja, trovärdigheten för spelarna är ju ganska, tålamodet känns lite dåligt kanske.
Ja, det pratar vi också mycket om, att så här, fan, vi startar ju aldrig med samma 11,
nej,
två matcher i rad, och det syns ju också på pappret. Vi har inte två raka vinster i allsvenskan i år. Vi vinner en, spelar oavgjort, förlorar en, vinner en. Så har det ju varit liksom, och det handlar ju jättemycket om kontinuitet. Och jag tror, kollar man på pappret, liksom, så ett anfall med Edvardsen, Haksabanovic, Asoro, det ska ju bara osa på
en kunna flyga alltså.
Ja, verkligen. Och då börjar man undra, är det för mycket individualister? För man har ju också haft lite så här Haksabanovic och Edvardsen har ju inte haft världens bästa samspel. Visst, det har sett fint ut i liksom sekvenser i matcher. Men man tänker att det är ändå så här, Haksabanovic är ändå en gubbe som man tänker ska passa Edvardsen perfekt. Som kan slå de där mackorna till Edvardsen. som kanske någon annan inte ser. Det har man inte sett så mycket av, utan man har sett mycket fina individuella prestationer. Sen Edvardsen har ju för mig visat att han är en jävligt fin lagspelare. Det trodde inte jag så mycket om honom innan han kom till Djurgården. Men han har ju verkligen så här varit ner och jobbat i defensiven, varit med och styr upp spelet. Så att det har man ju fått se av honom. Men jag tycker att, är det för mycket individualister på topp? Är det det som är problemet? Eller så här, vad är det? Nu har de ju en månad på sig att nöta knäcken. Eller,
Nöta knäcka
nöten.
Men det är ju som
nu grubblas det i Djurgårdsled.
Ja,
där har vi ett avsnittsnamn också.
De hade nöta knäcken liksom, juletider och allting. Men grejen är så här, det som du säger rakt ut är att jag tror att de behöver, om man ska ha en alltså liksom tre forwards. Har du tre stora egon som det är där uppe, framförallt på Edvardsen och Haksabanovic, tror jag det är så här, då finns det för risk att inte någon blir det här. Någon får fan vara lite träben och liksom gnugga mer och ta en jobbig löpning för att öppna upp för den andra. Och det är väl det som jag tror att alla vill ju göra poäng. Alla vill vara högt upp på scoreboardsen liksom. Och det är ju det de är invärvade för också.
Började, alltså som Djurgårdssupporter, började tvivlas på Kim och Tolle? Började tvivlas på Edvardsen?
Alltså man börjar ju läsa lite om att vissa vill att Kim och Tolle kanske ska gå åt sidan. Sen tycker jag personligen att det är no-brainer. Alltså det är klart de ska vara kvar. Det de har gjort med Djurgården och det de har byggt upp med Djurgården, så måste vi också ha mer tålamod när det går lite sämre och se om de kan vända på skutan. Och det är inte så att vi ligger liksom 11 i tabellen heller. Men det är klart att så här, man får någonstans summera vart den här säsongen tar vägen. Oavsett tycker jag liksom, lite vart vi ligger i tabellen, om vi inte liksom ligger sist. Då ska Kim och Tolle få hela säsongen på sig och sen får man utvärdera därefter. Det är ganska ovanligt i allsvenskan med att ha tränare som är kvar längre än typ 4 år. Det känns som att där finns något maxtak. Sen har man någonstans så utarmat sin idé, sin spelidé, de andra lagen har börjat läsa sönder det. Men jag tycker absolut inte att Kim och Tolle ska få sparken, eller att den diskussionen ska existera, för det har de inte förtjänat, för det de har gjort med Djurgården förtjänat, där ska vi ha tålamod. Och sen blir det också så här, vilka signaler ska man skicka då till kommande tränare, att så här, du gör jättefina 3 säsonger, sen börjar det kurra lite 8 omgångar in i din 4:e säsong, då får man gå. Det är så här, vi måste också ha lite tålamod med det. Och sen så här, vi har en ganska ny trupp också, så att den måste få sitta. Men det är ingen som går runt och är jättenöjd i Djurgårdsled, så är det ju.
Och Edvardsen då, som ju var, alltså, vinner ju inte skytteligan i fjol, men inte långt ifrån att göra det. Han är väl precis bakom Adegbenro, men än så länge för lite mål. Utbytt tidigt här nu. Har ju varit lite så här i media också, att så här, jag får för lite bollar och jag är inte nöjd med hur laget spelar. Och såklart att man inte är det efter en förlust. Men du hör vart jag vill komma. Att så här, börjar man någonstans ifrågasätta att så här, Edvardsen kommer igen nu?
Jag tycker att man ser andra kvaliteter i hans spel som man också måste värdera i Djurgårdsled. Att han är mycket mer den här lagspelaren än kanske en klassisk Pippo Inzaghi som är inne i målområdet och gör mål. Sen är det såklart att han skulle kanske ha gjort 2-3 baljer till för att man skulle vara riktigt nöjd med hans insats. Men han har inte varit dålig. Det tycker jag är ganska viktigt att poängtera. Att han har inte varit dålig i Djurgården. Sen så här, vi köper in honom för att Holmberg sätter inte lägena som man ska göra förra säsongen. Edvardsen har haft några sådana lägen där det är så här, det var därför vi köpte in honom, att han ska sätta de här lägena. Vi har det där mot Malmö när de har bolltapp i backlinjen och han får bollen vid straffpunkten. Det är därför vi har köpt in honom, för att det är de lägena han ska sätta. Nu gör han inte det. Och sen fortsätter han liksom. Nu var det ändå några omgångar sedan han gjorde mål. Så det är klart att det börjar sätta sig lite i hans huvud också. Och där vet jag inte om det är en reaktion Kim och Tolle vill få av honom. Att vi byter ut honom i 60:e minuten. För att någonstans att så här, du är inte oersättlig. Och också att man vet att det är en person som kanske ska visa. Bara, nu jävlar ska jag gå in mot Varberg och visa dem att de gjorde fel och plockade ut mig i 60:e minuten. Det kan vara en sån grej också med att man plockar ut honom. Sen tycker jag personligen att det är fel att plocka ut honom. För att han var inte dålig mot Kalmar. Det fanns andra man kunde plocka ut.
Det är märkligt, men Tapper, hör du det jag hör eller? Mm. Bayern värvar Selmani för dyra pengar, gör lite mål, då blir ju snacket jävla lagspelare, jobba hårt för laget. Nu börjar det bli lite samma här om Edvardsen. Nej, defensiva löp och med speluppbyggnad och nytt. Det vet du.
Som Totte Nyman var med i speluppbyggnaden och gjorde defensiva löp de första 4 matcherna den här säsongen. Alltså, jävlar.
Ja, man får leta lite här. Men, nej, men jag tycker att så här, jag tror att Kalmar, det kan vara en reaktion. Sen så här, står det 0-0 mot Kalmar. Vi måste ändå gå för att vinna. hur mycket reaktion ska man söka hos en spelare i det läget? Okej, om vi leder med 2-0 och han har inte gjort mål och man vill ha en reaktion, man puckar ut honom. Det är fortfarande nyckelspelare där uppe, så det tycker jag att det var fel att byta ut honom mot Banda och plocka upp liksom Harris på topp och plocka ner Banda på mittfältet. Det förstår jag inte riktigt, om jag ska vara ärlig.
Nej, den var riktigt, riktigt märklig. Vad är det som väntar för er innan vi stänger vårsäsongen nu? Vad har ni nästa?
Varberg 17:30 på söndag.
Hemma?
Ja, biljetter finns att köpa.
Ringer man dig då?
Ja, nej, men det vore ju skönt att avsluta med en trepoängare och sen gå in i den här månadsvilan nu och ändå veta att här, vi har en vinst nu. In i ledigheten. Det hade varit jäkligt skönt.
Och om inte annat jävligt viktigt nu med tanke på torsken senast. Och med tanke på att nu är det är ju 5 poäng upp till Häcken, AIK och Hammarby.
Ja, exakt.
Och en match mer spelad än både Häcken och Bayern.
Exakt, exakt. Så det kan ju bli en 8 poängs försprång. Det vet man ju att det är ganska tufft att hämta igen. Sen när jag lag har tappat det förr. Kolla lite på tapper här nere.
Det hade varit inga problem.
så att det är inget ristat i sten. Men så här, jag tror vi har 3 eller 4 förluster nu. Ska man vinna allsvenskan ska man väl ligga någonstans runt 4 förluster. Så nu är det bara gå rent. Det är det som gäller.
Det är det som behövs. Och Varberg minns vi ju. Det håller ju fram lite halvjobbiga minnen från förra säsongen.
Absolut.
Då det var lite guldjings från Sofialäktaren. Och så Mange Boman straffa. Ja. Och Varberg gick och vann den till och med. Eller?
Det har varit lika, tror jag.
Ja, ah, kanske kryss då, men det var ju ett läge där ett kryss var en
match man ska vinna.
Så är det definitivt. Hörrni, vi ska ringa lite i det här programmet också innan vi börjar prata lite mer om IFK Norrköpings match borta på Tele2 Arena mot Hammarby. För det var ju en match nere i Malmö också, och jag vet inte om ni såg det, men jag noterade i alla fall att på pappret var det inget Malmö C som var på plan, utan det var liksom... Det var Isak Kiese Thelin och det var de här toppgubbarna. Till och med Birmancevic på bänken. Resultatet skrevs Malmö 1, Häcken 2. På onsdag när vi är tillbaka, då kommer Ebbe, som jag har haft en hyfsad svansföring kring Malmö FF. Det är ju inte nu de ska vara bra. Det är när de möter Chelsea och PSG.
Det är också nu han svänger till att så här, exakt det där. Att säga, ja men få spela inte allsvenskan någon roll.
Ja, alltså. Ja, nej, exakt. Så det ska bli intressant att höra nu. För att efter det så blev det ju... Att så här, jo men snälla, det är Malmö C. Så att jag menar, nu är skadelistan men typ borta. Och det närmar sig en cupfinal. Och det här var hemmaplan, det var inte på någon plastmatta. Så att jag menar, de här standardursäkterna Malmö kommer med, de fanns ju inte riktigt här. Häcken gick och vann matchen. Så att vi ska ringa upp Samuel Gustafsson och kolla hur han såg på den här. Och Häcken som ju faktiskt smyger med där i toppen, märkligt nog. Känner jag, med tanke på den förra säsongen ju, för då gick det ju lite tyngre för dem, men det ska bli intressant att höra vad han själv har att säga.
Ja, det känns som att de går under radarn.
Ja, men de smyger med, alltså de smyger med.
Ja, då ligger de på 20.
Är det 5 raka?
Ja, det är det.
Jag tror det är 5 raka. Samuel Gustafsson, nu har vi dig med oss. Hur är läget?
Bra, tack. Själva då?
Det är toppen, även om jag gissar att du mår bäst av oss alla. För att vinna mot Malmö borta, det är starkt.
Ja, nej, det får man säga. Det mår man ju bra över, såklart. Det är ganska skönt att vara ledig också. Alltså.
Ja, det är ledig efter seger.
Det är en symbios, får man säga.
Du, hur svårscoutat var det inför den där matchen med tanke på deras skadehelvete de har haft?
Det var väl svårt att veta vilka som skulle spela så där, men också med tanke på deras cupfinal i veckan ju. Men det var ju inte heller det viktigaste, utan det viktigaste var ju vad vi skulle göra. Så
vad var det ni gjorde då som fick er att vinna den där matchen? För det är rätt många som har funderat över receptet, hur man slår Malmö borta.
Nej, men det är ju våran långsiktiga idé som vi jobbar med vecka ut och vecka in. Det är ju den basen, liksom, den grunden som gör att vi presterar bra i princip i varje match nu. Sen vad som gjorde att vi vann mot Malmö, det var väl inte om det var något speciellt vi gjorde så där, utan det var liksom, vi preparerade ju dem precis som vi preparerar alla andra lag. Och det var lite svårt, som du säger, att veta vad de skulle ställa upp med och vilken formation de skulle spela, om de skulle spela med 5-back eller 4-back eller hur det skulle bli. Liksom. Samtidigt så har vi ju lösningar på alla de olika scenarierna. Så att, en bra grund skulle jag säga i vårt lag.
Du, ni smyger ju med där uppe nu. Det är ju, alltså förra säsongen så gick det ju som det gick. Alltså det var ju nästan, av ja, vissa tippade att vinna guld. Det gick åt helvete till en början. Ni räddade upp det med Högmo. Jag har hört en del som har pratat om att det här kommer att vara ett helt nytt Häcken den här säsongen. Förra året var det väldigt mycket liksom rädda det som räddas kan. Medan nu så ser det ju riktigt bra ut. Ni bara radar upp segrar. Vad är det han gör bra, Högmo?
Hela stabben egentligen, eller hela hans stab är ju, de har liksom kommit in med en tydlig idé som också rimmar med liksom klubbens idé ju. Och sen så har vi fått dels ett fönster och en försäsong ju att jobba mot den idén ju. Och det är klart, den tiden behöver man ju, den har man kanske inte riktigt då under, ja, som det blir under fjolårssäsongen när de kom in, utan då är det ju liksom match varje vecka och så vidare, och det blir liksom lite lappa laga som du säger. Så att det är väl liksom att få den tiden är ju A och O, och den är ju rätt svår att få i fotbollsvärlden idag ju. Men det är, man ser ju också på oss till exempel nu då, att när man liksom får jobba med en idé och få alla att dra åt samma håll, så blir det ju, ja, då blir det ju bra.
Och du, tycker du att ni kanske får lite för lite cred för det ni pysslar med just nu? Alltså många lag som går, pratar vi om Djurgården till exempel, så är det lätt att säga att det har hänt mycket i startelvan, det är mycket nytt. Och detsamma gäller ju ett par andra lag där det är så här, man har ju en lätt utväg i att skylla på stora förändringar. Tittar man på ert lag så har ju ni tappat också ganska rejäla pjäser i, ja men i Lindgren, ni tappar Ekpolo till, eller tappar, ni säljer väl Ekpolo till Norrköping, och Friberg sitter på bänken nu. Alltså det har gjorts ganska stora förändringar, och ändå så flyger det på ganska fint.
Ja, nej, jag vet inte, jag bryr mig inte jättemycket om vi får cred eller inte så sätt, utan som du säger, det är ändå något nytt som vi liksom har gjort, och jag är också en del av det nya, får man ju säga, i och med att jag var långtidsskadad under förra året. Så det är klart att det, man ska få ihop det också, och det tycker jag att vi har fått, absolut. Och sen om sådär, de externa reaktionerna på det, om vi är bra eller inte, är ju sekundära för mig i alla fall, utan det är ju att man ska känna att det man håller på med är något vettigt liksom. Och det tycker jag att vi, liksom varje vecka gör vi ju små framsteg i våran tydliga grund som jag redan varit inne på då. Så att det känns ju liksom också långsiktigt lovande över hela säsongen ju.
Tjena Samuel, jag tänkte på, Jeremy Jeffe är ju fan inblandad i varenda mål, känns det som, är ju helt briljant just nu. Hur viktigt tänker ni andra i truppen det att lyckas behålla honom över sommaren och in i hösten liksom?
Det beror ju på. Det är klart att han är viktig för oss. Han har ju gjort mer än ett mål per match. Det hjälper ju ett lag om han har en gubbe naturligtvis. Det finns väl en överhängande risk att han blir såld i sommar, och då är det ju någonting som måste hanteras naturligtvis. Sen hur mycket vi andra i truppen tänker på det vi, eller jag i alla fall, tänker att uppskattar att ha en sån gubbe med i mitt lag som dels liksom presterar individuellt, men som också är med och bidrar till det kollektiva i liksom träningsmiljö och attityd och vinnarskalle grejer sådär. Så att det är klart att han är jätteviktig för oss, det fattar vem som helst. Och sen får vi se vad som händer till sommaren och hur vi hanterar det. Det är inte på mitt bord, men vi uppskattar han och de målen han gör såklart.
Så för egen del då, måste jag bara fråga, du var ju 5 år i Italien, är 27 år, hur kommer det sig att du valde att flytta hem, för du spelade ändå hyfsat mycket där nere?
Ja, nej, men det var väl att jag kände att jag ville ha en förändring liksom, så man tror alla människor mår bra av variation, och efter 5 år så kunde jag liksom grejen där, om man säger. Och sen också att komma hem till Häcken och veta vad man får i liksom det fotbollsmässiga, att veta att min typ av fotboll kommer spela, så därmed så kommer mina egenskaper också att liksom vara väl utnyttjade i det. Och det är ju liksom någonting som kan vara mycket svårare att få till där nere som jag upplever det, i och med att det är en jävla omsättning på både tränare och sportchefer och spelare liksom. Så att få jobba i en miljö där man kan stå bakom det som görs och även bidra med sina egna egenskaper till det var liksom lockande för mig. Så. Och det tycker jag, alltså, som jag varit inne på, tycker jag att vi verkligen fått till. Så. Känns bra.
Tjena Samuel. Matteo här. Jag tänkte på en grej. Jag tycker Häcken genom åren typ så här, alltid gjort det jävligt bra med små medel. Liksom, byggt en bra trupp, hittat bra talanger och hemvänder och hit och dit. Men också varit typ den här klubben där de toppklubbarna då, inom parentes, köper spelare från sen. Liksom en språngbräda till Malmö, till Djurgården och så vidare och så vidare. Men hur ser ni på att liksom, hur går tugget? Nu kanske inte du kan avslöja det, men så här, som spelare där, vill man liksom hoppa vidare ifall Malmö ringer? Eller är det så här, har ni bestämt er för att gå för SM-guldet? Eller hur ser målbilden ut individuellt och lagmässigt?
Återigen, jävligt svårt ju för mig att svara vad de andra tänker. Så jag kan ju bara utgå från mig själv. Men som du säger, alltså, Häcken har ju varit ett steg ner från storklubbarna i näringskedjan. Samtidigt så är ju klubben liksom, växer hela tiden och är på väg uppåt. Dels i storlek och liksom, ekonomiska muskler. Och nu med damlaget och sådär. Och anläggningen som håller på att byggas och så vidare. Så att det, klubben växer ju så det knakar. Sen är vi ju ingen storklubb på det sättet. I och med att vi har ju inte den liksom, storleken helt enkelt. Så samtidigt så tycker jag liksom, ser man de matcherna som vi har spelat mot de bra lagen i år, så är vi ju väl så bra som dem hittills. Så att jag ser oss som ett topplag även om vi inte är en storklubb på det sättet. Så att jag skulle inte vilja spela någon annanstans i Sverige i alla fall.
Jag tänker på, som Svan var inne på, att du är ju bara 27. Liksom. Ser du dig själv ha ett utlandsäventyr till i dig någon gång? Eller är du hemma för gott nu i ditt huvud?
Nej, det är ett tråkigt svar. Men det blir att se vad som händer. Jag hade ju en långtidsskada under fjolåret som... det är ju störigt liksom, såklart. Så att bara få vara hemma och spela den fotbollen jag vill och göra bra prestationer varje vecka och ta 3 poäng gör ju att man mår bra som människa liksom. Och det kan man väl göra någon annanstans också, men just nu så är det mer att bara få rida på den vågen, att det får gå bra ett tag liksom, utan massa skador och sån här skit.
Innan vi tackar då, så måste jag också fråga, Cremonese tillbaka upp i Serie A, gör det någonting med det eller?
Ja, men det blev ändå en liten reaktion på det. Så, ja, det var ändå mitt lag förra året ju. Så att, det var väl lite blandade känslor och sådär. Det finns väl vissa som man unnar Serie A-spel och vissa som man inte gör det ju, såklart. Så att, det var väl lite blandade känslor, men ändå kul för dem. För de som man vill väl där nere att de tog steget upp.
I sådana fall måste jag också fråga om Gianluca Gaetano är en spelare du unnar eller missunnar ett Serie A-kontrakt med tanke på att det är en utlånad Napoli-talang.
Mm. Bra spelare, får jag säga. Ja, absolut. Han kommer bli skitbra. Och han hade en bra relation med han, tycker jag. Så att, han kan unna det, absolut.
Ah, okej, fan vad skönt. Alltså, jag var riktigt rädd nu att du skulle steka en gubbe som jag tror jävligt mycket på här. Och som jag vill gilla.
Men han hade nog spelat Serie A även om inte Cremonese hade gått upp i år. Va? Så att, det är han värd.
Härligt. Du, gnugga på då. Hälsa Friberg och gänget. Och fortsätt gasa.
Ja,
tack för att du fick ringa. Detsamma.
är det vi ser inom tre.
Det känns som att det finns en Hollandsflick runt hörnet.
Ja, verkligen.
De är till brorsan där i Holland.
Exakt.
Det vore ju mäktigt att se dem spela ihop igen. Aha. Det måste ju vara Häckens stora drömvärmning just nu. Eller?
Ja, ja, verkligen. Han är ju också svinbra, Simon. Ja,
han är ju startspelare där nere, va?
Ja, det är Utrecht, va? Han går väl riktigt bra. Så att det är nog ett par år bort i alla fall.
Det är nog Samuel som drar ner då dit. Utrecht i
sådana
fall.
Ja, exakt. Det är snarare Samuel som drar dit än Simon som drar hem. Det måste vi...
Eller så går han för guldet och kastar in alla gotiga kupppengar på Simon.
De gotiga kupppengarna som har varit stekta i två år.
Exakt.
Kassan är rätt tom. Men hörni, Tele2 Arena då. Norrköping mot Hammarby. Där det ju var lite av så här... Inför matchen har det ju varit lite samma tongångar runt båda klubbarna. Och om jag ska utveckla det så att folk förstår. Vissa har ju en tendens att missförstå med flit för att göra poänger utav det. Men Peking kom ju från fyra raka vinster. Mm. Men jag vet ju att man som Peking-supporter också kände att det har ju bara varit dassgäng som vi har mött i de här matcherna. Medans Bayern har ju varit första fem, klang och jubel, fem raka vinster. Men då har ju alla andra varit på att säga jo, men de här är tippade på botten. Sen kom det tre tuffare lag, då var det tre raka matcher utan seger. Så att det här var ju någonstans för båda en sån här... Ska Bayern vara med på riktigt, då behöver ju Bayern vinna här. Ska Norrköping vara med och slåss om Europaplatser, då behöver Norrköping i alla fall få med sig ett resultat här. Och svaret vi fick blev ju efter 90 spelade minuter i alla fall ganska tydligt.
Mm. Ja, ingen, absolut. Ingen vill ta ut.
jag kan börja om du vill. Jag tycker det var inför matchen så pratade ju liksom i Hammarby led väldigt mycket om att så här, vi vill inte, jag tror det var Imad Khalili som pratade om det inför, att så här, vi vill inte ha liksom en AIK-match till här med Hawaii fram och tillbaka och så vidare. För det kommer gynna Norrköping. Så att jag tycker, det kändes som att liksom alla visste vikten lite grann av att så här, nu har vi tagit två poäng på tre matcher. Nu är det dags att kolla om vi chokar eller om vi faktiskt tuttar tillbaka och lirar den jäkligt fina fotboll Bayern faktiskt har spelat hittills och som Cifuentes typ vill att vi spelar ute på planen. Men jag tycker faktiskt att Norrköping gör en bra första halvlek. Jag tycker de kanske hade kunnat förtjäna något mål där som hände. Men...
För Bayern gör ju samma grej som de gjorde mot AIK, som de gjorde mot GIF Sundsvall när det står 0-0, att man bjuder ju Peking på en 100% i målchans. Kanske att det kan vara frispark, kanske inte, men oavsett vad, man kan släppa och det gör han. Och det blir ju ett drömläge för Peking att ta ledningen där.
Ja, verkligen. Och där, jag håller nog med om första halvlek, men det är också lite... Det är symptomatiskt att det sen slutar som det gör då. För första halvlek, det är ju inte bara, det är ju den bjudchansen visst. Det är också ett supernickläge för Ortmark. Det är ett bra frisparksläge i slutet. Så visst, målchanserna finns där. Och jag tycker första halvlek är, den är ganska jämn. Det är, Hammarby skapar inte så mycket, vi skapar inte så mycket. Men det är liksom något slags ställningskrig. Och sen kommer vi ut i andra halvlek och då är det är match över. Liksom. Det syns ju nästan direkt. Och när Bayern får in det 2-0... Oavsett om man kan diskutera att det kanske ska vara frispark där. Det är skitsamma, det blir 3-0. Och i andra halvlek har vi ingenting i princip. Så att jag tycker det finns lite samma som vi sa med Djurgården förut. Att de kanske gjort lite lustiga byten och inte kunnat vända matchen. För oss är det ju snarare att vi har inga byten som kan vända en match. Det vi kan slänga in. Mike Sema och Lucas Lima, de är okej. Och de har kommit in och skapat ett mål den här säsongen. Men det finns ingen kraft som... förändra någonting. Vi kan inte ta ut Levi, Markovic eller Totte och få in något som är lika vast individuellt. Och det tycker jag syns i de här matcherna, för där i andra halvlek, ganska snabbt ser man ju, nu skulle vi behöva förändra matchbild för den här matchen är bortom oss nu. Men det finns liksom inget som riktigt kan. Man vill ju ha det. Två offensiva bra spelare att slänga in. Liksom.
Och där visar ju Bayern styrka som inte bara sätter Gustav Ludvigsson utanför startelvan utan man sätter honom på läktaren.
Precis, och även Besara börjar på bänken. Men om man tittar liksom, nu har ju Norrköping, vi pratade om det lite innan här, men att liksom, de behöver ju ha sina tre key players, Ortmark, Levi och Nyman, liksom i form, i alla fall två av dem i en sån här match. Och ingen av dem kommer upp i nivå. Men en grej som jag faktiskt ser i sekvensen som du var inne på, med Sadiku som tappar bollen där. Alltså, återigen tiki-taka-ramsan hit och dit, men... Bayern håller kvar vid sin spelidé hela matchen. De kör inga långa bollar från Dovin upp mot Selmani eller någonting. Utan vi fortsätter rulla. Vi får upp Norrköping i banan. Och det kommer en klantig situation från Sadiku som nästan resulterar i mål. Men det är bara upp, fortsätta. Kort passning igen. Och det tycker jag Bayern till slut nöter ner Norrköping på. Och håller kvar vid den idén. Till skillnad från att inte våga. Och det tycker jag, det tycker jag var jäkligt fint att se. Att det var liksom, det var ingen som började klaga på Sadiku eller ville ha ut honom, utan fortsätt. Så kommer vi till slut spela igenom med den första press. Och det gjorde vi till slut bra. En annan grej lite till också. Det var ju en grej som Norrköping hade problem med. Det var ju alltså Jas, alltså vänsterkanten där. De kom ju runt varenda gång. Jag tror det var 5-6 hörna efter 20 minuter. Och det är ju där Bayern ska spela upp bollen. Och där gick ni i fällan varenda gång.
Där kände man ju rätt tydligt. Vi har ju gjort ett backbyte där. Jas var ju vår talang som nu är i Bayern. Ja. Och vi fick De Brito. Och den här matchen kände man ju att det var nivåskillnad på de två vi har bytt där lite. För jag tycker det var en genomgående grej med hela matchen, var att varken De Brito eller Daniel Eid på kanterna kom alls in i den här matchen. Och alltså Bayern fullkomligt svärmar ju förbi dem på kanterna där. Det var ju överkörning på kanterna. Så Ekpolo lämnas själv på sin höger mittbacksplats, och Dagerstål blir väl själv på sin vänster mittbacksplats också när det är på Bayerns högerkant. Och jag tycker som du säger att det syns att där blir vi överkörda på kanterna den här matchen. Och det är, ingen av dem har ju sin match, och De Brito blir ju liksom, han blir utbytt efter 2-0 målet där. Och ja, det är stökigt, för det finns ingen nivå i IFK Norrköping just nu. Det finns en så väldigt, väldigt hög högsta nivå. Den individuella skickligheten på våra offensiva spelare är ju bland den högsta i Allsvenskan när det sitter. Men det finns inget att luta sig åt, utan det kan bli hur låg nivå som helst i 20 minuter.
Och känslan är just att det är det där också. Att de behöver ha en individuellt bra dag för att det ska sitta. För systemet är inte tillräckligt bra för att man bara som Bayern då ska kunna mala ner via. Liksom, utan det krävs verkligen att Totte har dagen. Levi böjer in en frispark. Alltså individuella aktioner. Man är beroende av individuella aktioner på ett sätt som kanske inte Häcken, AIK, Malmö eller och Bayern är. Att, för där finns det ett mer raderade jag sa om Malmö pronto. Men Häcken, Bayern och AIK som gör toppar på 20 pinnar vardera. Det känns mer som att kollektivet fungerar. Man maler ner motståndarna på sina sätt och inte lika så här hoppas han har dagen. Har han dagen kan vi vinna. Så känns det ju i Peking, tycker jag.
Jag håller med till hälften. För jag tycker att, som du säger, i början av matchen så sitter vårt system riktigt bra. Och det är många situationer för Bayern försvarar mot vår borta klack. Så jag stod väldigt nära dem i första halvlek då. Och det är många situationer där det blir stressat, där de får slut till inkast eller där vi är nära att bryta. Men sen till slut kommer de igenom. Och jag menar där första 30-35 så tycker jag systemet sitter väldigt bra, och det syns hur bra det kan vara om det sitter. Men sen kommer 1-0, det blir stressat, jag vet inte, och det är någon slags, det är ett dåligt symptom att när vi släpper 1-0 där, så känner ju alla i både Bayern och IFK att ja, men nu var det här över liksom. Och det är så här, det gäller ju att få det systemet att inte funka i 32 minuter, utan det ska ju funka över 90. För att det funkar i början av matchen, som du säger, det är väldigt tillbaka pressat där tills ni kommer igenom, och det är väl lite efter 1-0 målet och framförallt i andra halvlek. Men det är väl det funkar halvt, och ett system som funkar halvt funkar ju inte. Alltså,
nej,
om det bara funkar en halvtimme så funkar det ju inte. Så är det ju bara. Nu vet jag att det börjar både från sportchefshåll och alla håll ryktas om att Pontus Almqvist ska vara på gång till sommaren, som ju har slut på lån i Utrecht. Det blir ingen förlängning där, och han ska bryta med Rostov. Och vår sportchef har ju öppet sagt att det första dialog där. Och skulle en sån spelare komma in, då kan det förändra ganska mycket. För då kan man förändra under en match. Om vi har Levi, honom och Nyman och Markovic och Ortmark offensivt att rulla på. Liksom. Så jag hoppas det. För jag tycker, jag ser supertydligt. Sitter det så vinner vi. Sitter det inte så har vi ingenting som kan förändra. Jag tycker det är ett tydligt problem. Liksom.
Jag har sett supportervänner till dig börja ta upp Norlings vara eller icke vara i klubben. Tycker du det är rimligt?
Fullkomlig galenskap tycker jag. Efter 4 raka vinster var visst det är 3 lätta matcher, men det är också en borta mot Kalmar. Och vi vinner vi nästa omgång, går vi om Djurgården och Malmö och kommer vara med och slåss i alla fall om en liksom topp 5:a, och hur mycket bättre truppen så har vi? Inte alls, säger jag. Alltså, kommer vi 5:a, inte det är konstigt. Liksom. Det är inte som att vi ska komma topp 3, annars är det fullständig skandal med den här truppen. Det tycker jag ju verkligen inte. Så jag tycker Norling out nu är galet att tycka, faktiskt. Hade det varit så att det fortsätter som första matcherna och vi hade haft 5 poäng nu, säger vi. Visst, men nu är det ju inte så.
Så är det inte alls. Freddy?
Men jag satt och kikade på matchen också. Vi satt och pratade lite om det innan också. Att, inte jätteimponerad av Oskar Janssons insats mot Bayern. Utan jag tycker att det är, visst, det är jättefina skott från liksom Bojanic och Selmani. Men ja, det är också bollar som nästan går mitt på honom. Hur liksom är förtroendet där? Visst, han har gjort jättefina matcher innan det här. Men för att vara med och utmana där i toppen, då kanske man inte riktigt råd att släppa in de där målen mot de lagen. Hur går tankarna där i Norrköping? Är den, ska man ersätta Jansson? Eller var det är det en engångsgrej? Eller hur tänker man där?
Jag tror förra säsongen var det ju rätt många som var ganska missnöjda med Oskar Jansson, skulle säga. Och sen tycker nog jag och de flesta andra att han har gjort en väldigt bra säsongsinledning nu. Men den här matchen var ju, det var ju, alla var ju tagbara på något sätt, som du säger. Så jag skulle inte säga att det är så hårt nu, med tanke på att han har haft, vad det nu blev, sju ganska bra matcher innan. Med en miss borta mot AIK också, ska man säga. Men jag vet inte, skulle han falla tillbaka i den här nivån nu? Men det är svårt att säga efter en match. Liksom.
Det sitter väl en spelare som heter Isak Pettersson och Nöte Kvist någonstans ute i Europa. Det är klart att den måste ju locka.
Ja, och det kommer alltid locka. Och det är väl liksom Oskar Janssons stora förbannelse att han ersatte Isak Pettersson, som kanske är den största publikfavoriten dels vi haft på länge, och som ju var verkligen otroligt bra i IFK innan han gick ut. Liksom. Men han har spelat en match i ligan i Toulouse på 1,5 år. Och
det är han har inte stärkt sin aktie. Det är inte klubbar som står på kö.
Nej, exakt. Och han har väl 1 år kvar på kontraktet. Och det, visst börjar det väl viska som tänk om, både om honom och Sebbe Andersson och ett par till som sitter på utgående inom något år. Sådär. Men man får, jag vill inte bygga upp någon förhoppning inför sommaren, för man får ju aldrig något. Det slutar ju med Gurfinkel som gör noll matcher sen.
Men vilken torso!
Ja, det ska man igen. Så. Och vilket namn!
Ja, herregud. Där är man avundsjuk.
Att vi kan ha en vänsterkant med Sema och Gurfinkel som är Thailands versionen av Simon & Garfunkel. Ska man ändå ge oss.
Det är någonting att ta med sig. Bayern då, så måste jag fråga. Jag har 2 stycken spaningar som jag gissar att du tycker är ganska roliga och en som tycker är ganska jobbig. Vilken vill du börja med?
Ja, vi börjar med den jobbiga.
Hur ska ni klara er utan Jihas? För han blir ju inte kvar. Alltså det går inte längre.
Alltså jag vet inte. Jag vågar nog inte riktigt tänka så. Jag har nog inte tänkt så långt.
Jag menar, den där typen, du ersätter ju inte dem. Det är ju som att AIK skulle bli emot igen. Och man får ju bara nöja sig med att det kommer bli sämre där ute. För att ska man värva en sån spelare, de pengarna har ju inte svenska klubbar.
Nej, men jag håller med. Och vi snackade om det igår, Jonna och Polar, liksom att hade han inte valt irakiska landslaget, så hade det ju förmodligen varit en, i alla fall en januari-turné, och kanske liksom börja liksom vart aktuell på sikt. Liksom. Jag tycker han har gjort det fantastiskt. Och utan honom så tappar vi otroligt mycket i offensiven och i anfallsspelet. Mycket går via honom, hans sjuka vänsterfot egentligen.
Ja, och fasta situationer. Ja, men han om också, att han och Besara.
Ja, men just att hela hans aura tycker jag liksom är precis vad Bayern behöver. Liksom en jävligt lack. Liksom... ja, jobbig jävel att möta med fin teknik och liksom stort register. Så att jag tycker det hade varit... jag säger nog, för att vända på det, ser det positiva. Ligger vi i toppen av liksom ligan och kan gå för guldet, då hoppas jag att han känner att ja, men det är klart jag stannar. Såklart kan kontrakt locka och den chansen. Men sådana chanser kanske kommer igen. Så jag vet inte, det är svårt. För jag satt och funderade på det lite igår, att jag tyckte vi behöver en ny högerback kanske. För att täcka upp. Sandberg tycker jag har tappat lite. Jag tycker Björn Paulsen, visst, han kommer in och stänger lite igår, men det är ju ingen liksom. Och...
Joel Nilsson?
Ja, kanske.
Vi absolut. Tackar och tar emot för Joe Mendes, kan jag säga.
Men precis. Och det är det. Vi vill ju inte göra... Vi vill ju liksom hitta något sånt där till oss nu, kanske. Och kan vi behålla Jas och liksom förstärka den? För jag tycker att backlinjen har varit ett stort problem överlag. Och nu har vi verkligen satt, det tycker jag, med Jas och Fenger. Jag tycker de gör det jättebra. Och Kurtulus är väl ett stort utropstecken som jag verkligen måste lyfta här idag.
Jävlar vad bra han är,
tycker jag. Ja, men jag tycker han går in och verkligen är kanske vår bästa mittback i den här säsongen. Och petar egentligen Magyar helt rätt. Och kanske ska fortsätta göra det. För han är också en elak jävel på planen. Stor och stark, bra fysik, bra teknik. Kasta sig in i situationer offensivt. En riktig drömspelare egentligen, skulle jag säga, för Hammarby att jobba vidare och bygga kring, tycker jag. Och kan vi få behålla Jeahze och växla ut honom, så tror jag att försvaret verkligen börjar sitta. Han har fina fötter också till det som Cifuentes vill spela.
Ja, för jag håller med dig om Jeahze, alltså, för det där är ju, alltså, de åren ni spelade med Vladimir Rodic, han var ju samma typ, alltså karaktär, ja, som gärna liksom bröstade upp sig, ja, men som motståndarsupporter, när Rodic bröstade upp sig, så var man ju typ såhär, gubben, kom igen, du är sämst, alltså, exakt, du har inte mandat att komma här och vara kaxig. Men Jeahze är ju likadan, men han är ju otroligt jävla bra. Precis. Så där blir man ju snarare såhär, wow, okej, ni minner ju allvar. För det är ju en karaktärspelare och det är en kvalitetsspelare i samma person liksom.
Precis, och han bara växer och växer för varje match. Ju mer han spelar och börjar bli en publikfavorit liksom. Alla pratar om honom, liksom var på Bayern bar innan matchen igår. Liksom. Han börjar verkligen klättra upp som en av de liksom, key players i Hammarby. Och supportrarna också, publikfavorit. Med kvalitet. Det är inte bara den här liksom Jurgic-lacka figuren som håller på att liksom få med sig fansen. Han har också kvaliteter. Så det hade varit ett jättestort tapp för Hammarby. Och det är klart att det finns en stor risk med att tappa honom. Absolut.
Och Jesper Jansson hatar ju inte att sälja.
Nej, alltså, absolut. Och jag kan tänka mig att alltså, Jeahze känns ändå som en lirare som gillar schyssta bilar, snygga kläder, kanske palmer. Och pooler och så vidare till sin klubb då. Ja. Och det kanske han inte kan få runt Årsta liksom.
Det blir svårt.
Ja, men jag tror det.
Svårt.
Det är väl bara Trelleborg i Sverige som har.
Ja, men precis. Eller om, ja, men
där finns inte liksom
pooler
och paran. Par andra grejer som saknas där.
Jag vill hålla med chatten också och rätta mig själv att 1-0 målet var såklart ganska otagbart.
Ja, den är tuff.
Kanske.
Och på tal om det då, hur viktigt var det efter derbyt, där ju Bojanic blir någon form av syndabock. Han kan göra 3-1 målet på straff, sumpa den. Han gör 2 här, men kanske ännu mer att Astrid Selmani, för det vart ju verkligen, kan jag tänka mig. Vi hade, vem var det som var med oss efter det? Efter derbyavsnittet så hade vi med oss en Hammarbyare i studion som var inne på att så här, kanske fått, ja, det var ju Walter, så här, kanske fått dra i sommar. Mm. Alltså för det här, den intervjun är väl inte okej? Okay, den som man gör efter AIK.
Nej, verkligen inte. Och liksom, samtidigt kan man förstå honom. Jag tror han är ju en känslomänniska som det här har gått tungt. Och han ska vara den som bär vårt anfall och ska göra målen, och har inte det uteblivit. Så jag kan ändå köpa att han drar ett par grodor liksom, och vill mycket. Han vill ju mycket, han har så mycket hjärta och krigar. Så att jag är sjukt glad för hans skull idag att han fick göra det där målet och fick komma in.
Jo, men nu är det liksom, nu har han ju 1-1 på sig själv. Ja, alltså ja, intervjun men, minus målet direkt efter, precis. Pang.
Men det är ju det där, det är, alltså en spelare, gör man mål så är allt förlåtet ganska snabbt i den här fotbollsvärlden. Men som supporter och på läktaren, när man står där, då är det så här, folk är trötta och har varit trötta på Selmani för att det inte blir några baljer. Stolpe ut, stolpe ut, stolpe ut, det måste vara stolpe in, vi måste ha en anfallare som gör sina 15 för att vi ska vara med och slåss där uppe. Och ja, det var som Cifuentes sa där i presskonferensen, att han ville ha mer, han vill ha mer mål, han vill ha mer från Selmani, och därför startade han inte heller mot AIK och gjorde en superträningsvecka och stannade kvar, och han sa att det var liksom high performance och så vidare, så att han har gjort jobbet. Sen vet jag inte om det räcker till en start i svenska cupfinalen.
Nej, för den ska man ju med sig också att så här, å ena sidan när startalvan kom, ja, så vart man ju utifrån lite chockad att så här, oj, Selmani är med.
Mm.
Efter den petningen, inhoppet som är sisso där,
ja,
för att alltså, visst, han får ju ett jätteläge, flaggan kommer upp, men det man fan ska ha med sig också att han bränner ju en till från en meter mot AIK.
Mm.
Fine att så här, han gör mål, flaggan kommer upp och det är en felaktig offside och allt vad det är, men han gör i alla fall, han är där och gör målet. Den här bränner han också. Intervjun på det. Och så belönas han med en start. Men sen såg man att så här, okej, Besara är inte med. Ludvigsson är inte med. Roterar han här för att Selmani sen ska bänka i cupfinalen. Så det blir ju det intressanta nu. Att så här, får han en ny startplats nu. Hade du gett han det?
Jag hade gett den till Ludvigsson. Med tanke på Ludvigssons liksom, spel hittills i år. Och vad han kan tillföra mot, alltså rent liksom smartness känner jag att han är där lite längre fram än Selmani, och mot Malmö så kan det kanske ge mer för stunden. Men sen Eselman är också en väldigt bra spelare att kunna kasta in. Han kan ju förändra matchbild med sin energi. Och det tycker jag... han var jobbig igår mot Norrköping försvar, även om han inte skapade så himla mycket. Liksom. Så
han, jobbig är han ju alltid.
Han är ju jobbig att ta löpningarna. Han klappar igång sin lagkamrat även fast det är en riktigt dålig macka och sådär. Och det, sådana spelare kan också ge en del. Men det är klart att man önskar sig en anfallare som står på Jeremejeff-siffror just nu. Liksom. Det är ingen snack
om saker. Han är ju dessutom från Malmö. Om man möter Malmö i en final. Alltså, det, ja. Det är någonting som kanske inte spelar in för Marti, men det spelar ju in för honom. Mm. Men
är han bänkad och Malmö vinner, då är det ju bara springa fram intervjumickarna efter matchen för varenda journalist på plats.
Alltså. Ja, men då har vi ju bra. Ja. Men så en grej till bara, liksom, som du nämnde innan där, Kristoffer, det var ju Bojanic som tar en revansch från straffmissen. Också Sufentes hade pratat om att han hade haft en tuff tid efter det. Att han tog på sig mycket av poängtappet egentligen med straffen. Och han går in och är egentligen Bayerns viktigaste spelare, tycker jag, tillsammans med Besara. Det är de som står för kreativa och så vidare. Och han visar upp med binden liksom och hänger två. Och jag tycker ju faktiskt att ni skyller Oskar Jansson på jävligt mycket. Men när fan ska man få göra liksom en riktigt snygg kasse utan att keepern ska liksom ha tagit den? Det är stenhårt det där skottet.
Ja, alltså, 1-0 målet.
Ja, men det andra också. Den wobblar där i luften. Du vet, Cristiano Ronaldo har satt många sådana där. Ja, det är inte många som har skyller på målvakterna. Nu vill inte jag jämföra Bojanic och Ronaldo det första jag gör när jag kommer hit. För det är typiskt Bayer att göra det. Men jag tycker
där har vi också skillnad i torso för övrigt. Ja, Bojanic och Ronaldo.
Ja, verkligen. Alltså, om de två hade legat på stranden samtidigt så hade... Även i Bojanic har nog fått åkt hem själv då.
Ja. Men man vet ju vem man vill ta en öl med på stranden av dem. Och det är ju inte Ronaldo.
Det är det inte.
Nej, absolut inte. Nej. Ja, men det var jävligt skönt att se att han kommer in med sina första baljor.
Man såg också på målgesterna, både för Bojanic och Selmani, att det var alltså 50% glädje, 50% total jävla lättnad. Att så här, skönt, nu kan jag gå vidare ifrån det som var poängtapp i det derbyt. Att båda någonstans fick bli... Den ena på plan fick ju bära hundhuvudet, den andra utanför plan fick ju bära hundhuvudet. För att liksom, det vart värre än vad ett kryss mot AIK egentligen är.
Ja, men verkligen.
Det är så tydligt och klart att det är vi som ska väcka de jävla två enda som inte vaknar i Bayern. Ska vi ruska liv i?
Ja, men framförallt också med Bayerns spel, ifall de får mycket bollar utanför straffområden och lag sjunker ner. Att Bojanic, det är många som har skrikit efter att han ska skjuta mer, liksom. Dra iväg de där skotten. Och nu visar han att han, liksom, det kanske han behövde också. Så det kan bli lite mer skott, vill man ju se från honom också.
Men sen något som måste vara skönt också för Bayern, det var väl att man redde ut två saker lite. Att säga, okej, vi kan inte vinna mot topplagen. Sen så också att vi har sett att Williot har börjat tappa lite poängproduktion. Det är ganska mycket att kräva av en 18-åring att han ska fortsätta liksom den säsongstarten han har haft. Och sen så Besara, liksom, extremt bärande spelare, att så här, levererar inte dem. Då går ju Bojanic in och gör två baljer och Selmani gör mål. Det måste vara skönt att få det kvittet också. Att om de inte levererar, att andra kan steppa upp och göra poängen i Bayern.
Ja, men verkligen. Och det är ju inte bara de som vi har nämnt här nu. Selmani och Besara och Bojanic. Vi har ju också två unga spelare som kommer in och gör jättebra. Lado som gör det jäkligt jobbigt för Norrköping och även AIK-matchen innan. Men också bara en shoutout till Kolander som kommer in och bara latchar med vem det nu var som var på vänsterkanten där. Var det Dagerstål kanske som blev bortgjord?
Det var den.
Ja, exakt. Och gör en ass till Selmani också. Så att det är liksom... Det stod ju många... Stjärnorna stod ju rätt på Tele2 igår för
hur
hela Hammarby.
Hur var Travelli?
Ja, men han såg ju liksom pigg ut.
Om det, spelsugen.
Ja, men spelsugen. Och det var ju stora ovationer liksom när han kommer in där. Alla var ju peppade på scen. Han kom väl inte riktigt in i matchen. Han hade några touch. Det var lite Bambi. Men han såg lätt och pigg ut. Jag gillade ändå liksom hans steg.
Han såg väldigt glad ut, tänker jag på. Men det var väl 3-0 och sånt.
Ja, man har blivit en publikfavorit. Väldigt ödmjuk och varm.
Ödmjuk vet jag inte. Alltså, såg du intervjun efteråt? Han själv kör den här, ja, alltså alla har väntat på det här. Alla har väntat på att få se mig.
Ja,
nu äntligen är jag på plan liksom.
Man behöver ju de där stora
lugnen.
Där är ju vi en stor del också. Vi fanns rört om honom varenda avsnitt här. Ja,
men det är ju fattat en minut av honom. Nickname Steve, det är ju liksom, det är ju...
Men Bayern gillar ju att ha sina jokrar liksom.
Det är också jävligt Bayern att vara publikfavorit innan man har spelat alltså.
Ja, exakt. Jag vågar inte hoppas för mycket på honom än. Jag behöver se mer i alla fall. Men han verkar ju vara en härlig lirare i alla fall.
Vi försöker ju sno den med John annars. Han har gjort en sekund i AIK, redan legend enligt folk.
Ja.
Hörrni, vi ska ringa upp Borås. Kalle, vi får se ifall teckningen håller, men det är Per Frick som vi ska ringa upp. De tog ju en blytung jävla trea mot IFK Göteborg. Det snackades ju innan om att det var kris i Blåvitt, men Elfsborg låg på typ samma poäng. Så att det ska bli intressant att höra vad Per Frick har att säga. Här har vi honom med oss. Välkommen tillbaka till Toto-svenskan, Per Frick.
Tack så mycket.
Hur är läget?
Idag är det bra.
Jag gissar det. Det var säsongens andra seger mot IFK Göteborg. Den här var desto bättre än den första där i cupen, gissar jag.
Ja, men det får man väl säga ändå. Även om man drömde om mer i cupen där, så var det ett viktigt steg. Men det är klart, det var en viktig match för oss.
Hur var det inför den här matchen då? För det har ju stormat runt Blåvitt. Det har ju inte missat, alltså ingen har ju undgått vad som har hänt med Tobias Sana, och deras form har varit svag och hit och dit, och Blåvitt är ju en av de klassiska stora svenska klubbarna, så det är naturligt att det skrivs mer om dem. Men ni kom också ifrån en ganska tung match dessförinnan mot Sirius, torsk och kryss mot Djurgården hemma innan det, och lite så här, man var ju lite så här, vart har vi Elfsborg egentligen, som inför den här matchen var på undre halvan. Hur känner ni själva inför matchen mot Blåvitt?
Nej, men vi visste att det stod mycket på spel, utöver att det vanliga liksom derbykänslan mot Göteborg som alltid spelar in, så stod vi väl på ungefär samma poäng, och det är klart det hade varit frustrerande att förlora den matchen, och då hade det varit ganska långt upp till vissa lag som har presterat bättre helt enkelt i år, så är det viktigt för oss att ta med de här tre poängen.
Och skönt för dig som anfallare i sig att hitta målet tidigt.
Ja, det var viktigt för mig. Det har inte varit allt för många mål heller, så det finns mer att hämta, så det är alltid gött att göra mål mot IFK också.
Men du, ni är ju inte ett av de tre lagen som har 20 inspelade poäng. Ni är en liten bit därefter. Vi pratade ganska mycket om Elfsborg här i fredags och var inne på lite grann att så här, avsaknaden av Holst som var viktig för er förra säsongen, men också att det inte riktigt har klaffat med gubbarna som är hacket bakom dig på planen, alltså yttrarna och sådär, att det har roterats ganska mycket. Är det planen att det ska vara så här tuff konkurrens, eller är det, vad beror det på att det inte ofta är samma elva som kommer ut match till match?
Det är svårt att svara på exakt varför det har varit så. Vi har väl tidigare år haft ungefär samma startelva hela tiden, och det har varit lyckosamt för oss, men samtidigt så har vi inte presterat tillräckligt bra i år heller och inte riktigt hittat det där grundspelet som jag tycker vi har varit så bra på senaste tiden, utan har faktiskt inte gjort så himla mycket bra matcher i år än så länge tyvärr, utan det var väl ett steg framåt igår där jag tycker att vi visar det vi vill, och vi är Elfsborg igen på planen, så det kan väl ha varit det. Vi har inte riktigt hittat den där energin i vårt spel som vi kanske har blivit lite kända för nu senaste åren.
Gjorde ni någon skillnad inför matchen mot Blåvitt här? Eller var det liksom tugga på med det ni alltid har gjort och hoppats liksom upp med energin bara?
Nej, det är ingen skillnad egentligen. Men det blir ganska automatiskt en stor match för oss. Det är klart det är den största matchen för året för Elfsborg att möta IFK Göteborg. Och på hemmaplan och allting som var. Och det var... För det är mycket publik nu på Borås Arena, så det var en underbar atmosfär och allting runt om. Så det är klart det är lite lättare att tagga till en sån match, men det är väl det som har varit vårt problem i år lite, att vi inte har haft den där energin som vi hade igår i övriga matcher.
Vad säger du om Blåvitt då och deras insats i den här matchen? För jag vet ju, vi har inte med oss några Blåvita i det här programmet, det kommer vi ha senare i veckan. Men jag vet ju att de kommer tjata om vi hade högre XG och vi skapade bättre målchanser och sådär. Men vad säger du om motståndet?
Alltså, det var det där med statistik. Jag vet inte, jag tyckte första halvlek framförallt, det kändes som att vi var ganska mycket bättre och skapa fler chanser till att göra mål. Där vi kanske, jag missar bollen bland annat. Jag vet inte hur det räknas i så här XG. Så jag tycker vi var några snäpp bättre än IFK Göteborg i första halvlek och leder välförtjänt. Sen efter 3-1 visst så låter vi dem ha lite boll och sådär. Men första halvlek tycker jag speglar skillnaden på lagen.
Och vad väntar för er här nu i avslutande omgången innan det blir lite ledigt?
Norrköping borta sista.
Oj.
Tuff match. Så det är klart, få med oss ett bra resultat där så känns det som att vi går in i hösten med bra energier.
Ja, men den är rätt viktig. Alltså, tar ni den, då kliver ni upp på 17. Då är ni förbi Djurgården och Malmö. För tabellen lurar ju en lite nu när Djurgården och Malmö och AIK har en match mer spelad. Så att det var ju lite av en sån här, lite av en måste-match här mot Blåvitt nyss med tanke på att ni båda var ganska jämna i tabellen. Seger här och seger mot Peking och gå på uppehåll med två raka vinster mot tungt motstånd. Kan det bli en ganska fin höst ändå för Elfsborg?
Ja, men det är där vi siktar på.
Fan vad fint. Freddy vill komma in här med en fråga också.
Göteborg kom ju från några stormiga veckor liksom, med hela den här Sanagate och lite internt tjafs. Är det någonting ni surrar om inför matcherna? Så här, är det någonting ni kan nyttja till er fördel? Är det någonting ni pratar om i omklädningsrummet? Och har du varit i sådana situationer själv där ni har haft de problemen i laget och man märker att ja, men det är lite problem internt och det kanske inte riktigt klaffar på planen?
Alltså, vi försöker väl mest att fokusera på vårt eget, men det är klart vi har koll på motståndarna och man tittar alltid på motståndarnas startelva och det är klart vi försökte väl kanske styra dem lite mer till sin vänsterkant igår såklart, där det var lite nya spelare och sådär och ny ung mittback där också, sen så tycker jag de skötte sig bra också, men det är klart att man tittar på startelvan, kanske inte helst vill att Ajax ska ha för mycket boll utan gå på andra kanten sådär, men ja, jag vet inte om man kan utnyttja det så mycket mer än att köra sitt eget race.
Framförallt så tror jag att ni utnyttjade det väldigt bra genom att göra första målet och ganska tidigt, för det kan jag tänka mig. Du har ju varit i perioder där det har gått sämre, man har varit inne i svackor och det behöver inte vara stökigt internt, men det kan gå dåligt sportsligt. Då kan jag bara tänka mig att det är jävligt jobbigt att få 1-0 mot sig i den 9:e minuten. Man känner lite så här, here we go again.
Ja, jo, men så är det ju. Det är klart att när man är inne i en sån period när man inte lyckas med småsakerna så brukar det bli så där att man helt plötsligt ligger man under fast man kanske har gjort det bra i vissa matcher. Och det är klart, det är tufft mentalt när man är inne i dåliga perioder. Så är det.
Du som är en av fanbärarna i klubben då, tror du, det blir spekulation såklart, men hur tror du, det är ett fönster som öppnar här inom kort, tror du att det kommer hända saker i truppen eller känner ni att så här både in och ut, att det är ganska lugnt?
Nej, men jag tror det finns ganska många spelare i våran trupp som är intressanta att knyta till sig om man är en större klubb än IF Elfsborg, så det kan säkert hända saker. Det är så som fotbollen funkar. Och kommer rätt pengar så kommer väl Elfsborg antagligen släppa vissa spelare. Men vi får se om det dyker upp någonting för dem.
Perfekt blir kvar.
Ja, det blir jag.
Är det lockare med ett utlandskontrakt? Du har ju ändå varit i Elfsborg sedan 2009.
Signat väl fan nyss nytt.
Ja, men jag tänker så här, ja, exakt. Är det suget liksom för egna klädesmärket som gör att du är kvar i textilhuvudstaden? Eller intressen vid sidan av?
Ja, det är så mycket saker. Det blir så när man har bott i en stad så många år som jag har gjort, så är det klart att det är många saker som håller en kvar här. Och inte minst kärleken till Elfsborg. Men det är klart att det skulle rätt sak komma. Och någon gång kan man titta utåt och se vänner som är ute i Europa och spelar att det hade varit lockande att testa något nytt och få en ny utmaning. Men det gäller ju att man presterar också ganska, på en ganska bra nivå när man är 30 år ifall man ska få den möjligheten. Och jag har väl inte riktigt haft den våren, får man väl erkänna.
Så Andreasson kan vara ganska lugn över att du inte är en av de som stressar honom, men det kanske finns andra som är hetare villebråder ute på marknaden?
Jag tror att sett till de pengarna som eventuellt läggs på ett bud på Per Frick, så tror jag inte Stefan liksom darrar att han måste släppa mig, utan det finns nog andra ställen i så fall som där pengarna är mer avgörande. Jag antar att alla svenska sportchefer har det dilemman att andra klubbar kan betala mer, och då får man tänka ekonomiskt även om man vill behålla vissa spelare, såklart.
Du, tack för att vi fick ringa. Kör hårt mot Peking, säger jag samtidigt som jag tittar på Tapper som sitter här i studion och redan har ångest över den sista matchen. För vinner ni den, då kommer han ha en jobbig sommar, och jag önskar ingenting annat än att Tapper får en jobbig sommar.
Vi fyller 125 år på söndag, låt oss vara.
Jag har det i fantasy också, så jag håller... Hoppas att du stannar i alla fall. Eller hur känns målformen?
Kaptensbinden nu på i helgen.
Ja, men jag börjar luta åt det i alla fall. Vice eller kap?
Ja. Ja, jo, men det känns bra. Fan, jag gjorde mål förra året där i Norrköping borta. Så.
Ja, vi vet.
Ja, men, såld.
Men det var en jobbig match också. En av de värsta förra året. Så vi vill ha revansch.
Då så. Du gnugga på, så hörs vi.
Tack så mycket.
Tja, tja.
Börjar man fila på pallen och repet. När man hör ju på honom att de kommer komma. Vi fyller 125. Låt oss vara.
På söndag.
Ja, på söndag.
Fan, det gav vi dem extra tändvätska nu. Ja. Det visste inte de om ju.
Nej, men de
sitter
de
och snackar om det på träningen här nu. Ska vi allt för att förstöra.
Party crashers kommer de dit och bara...
Perfekt. Älskar jag att crasha partyn.
Verkligen alltså. Det
luddiga firandet har vi också. Att man kan komma dit och få en gratis IFK Norrköping tatuering dagen innan. Är det sant? Det är fint firande.
Inte en gnuggis.
Nej, det är en tatuerare på plats som bara gör IFK-tatueringar hela dagen innan.
Dit måste du.
Ja, men dit ska jag.
Gadden ska, den ska dit.
Ja, det ska det väl då.
Ja,
det är dags.
Nu spikar vi det.
Jag tror inte att min sambo lyssnar på det här. Jag kommer hem med en överraskning på söndag kväll.
Totte
Nyman över hela bröstet bara, som Ranelids lejon.
Ja, vill gärna ha, alltså, vill jag ha, alltså, porträtt av honom också.
Ja, exakt. Totte. Eller att jag tatuerar in Gur Finkels bringa på min.
Ja, det vore ju faktiskt någonting det med. Men något måste du kunna lösa.
Ja, men det löser vi.
Ja, bra. Fan, Koff Olsson? Nej, inte
Janne Andersson kanske.
Ja, men det finns mycket, många legender. Koff Olsson är inte en
av dem. Hörrni, vilken pannknacket för Blåvitt. Det bara fortsätter, och man ser väl inte riktigt något slut. Alltså, börjar det skruvas i Djurgårdsled kring Kim och Tolle. Alltså, det är lite, eller inte så lite, det är ganska stort popcornläge att gå in och läsa kommentarerna på Blåvitts officiella konton efter de här matcherna, för att nu börjar folk tröttna ganska rejält på Stare.
Det är ju mardrömsveckor där nere. Sen blir det ju också så här, vem fan ska de ersätta med? Jörgen Lennartsson är ledig nu.
Poja.
Det har vi inte pratat om. Första tränarkicken.
Ja, där fan att jag gick bort med lite där. Jag trodde lite mer om det. Jag hade ju Norling som första.
Ja, men de blev...
Vad rätt jag var på det initialt.
Ja, efter fyra matcher känner man fan, vad
räknade du hem
nu, ja, men nu är det ju lost. Nu tror jag inte ens Norling är ett favorit för mig att ryka av de som är kvar.
Nej, Stare måste väl ligga före.
Ja, det är sant.
Men inte verkligen. Poja ledig?
Sundsvall.
Poja är väl superledig, men han tar väl också safe-gigget nu med U21 som är öppet.
Kommer tillbaka.
Visst gör han det?
Ja, men det är ju ett självmordsutdrag att ta IFK också.
Ja, alltså
det slutar ju alltid sådär. Varför?
Men det är U21 jävla semesteruppdrag. Det är ett jobb man bara har i 3 månader och sen hittar något nytt.
Men språngbrädan bara vidare. Mm. Men Blåvitt, ser ni att de löser det här på något sätt? Alltså jag säger inte att de åker ur, det är inte det jag menar. Men 10, 11.
Men alltså jag vet inte, jag undrar om det är jag... För jag har ju tänkt i flera år att de har ett sånt självbildsproblem, vilket jag skämtat om inför varje säsong också. Men att så här, de måste sluta tro att de ska liksom blanda sig i Europaspel med den här truppen. För jag tycker inte de har tillräckligt bra trupp. Alltså visst, de har bra hemvändare, men räcker det att ha 3 som har varit jättebra i 35? Räcker det då för att komma topp 3 mot Bayern, AIK, Djurgården inför säsongen, Malmö? Alltså jag vet inte, jag tycker det är ett självbildsproblem. Lite samma som vi i IFK Norrköping kan ha. När våra supportrar blir lacka för vi inte ligger topp 3. Vi kanske inte är bättre än 7. Och jag vet inte fan om jag tycker att Göteborg är bättre än 8-10 liksom.
Och det pratade vi om förra veckan också när Jocke var här. Att så här, Hossam Ayesh sett på honom en kalmare tröja. Och man tänker inte att den här gubben kommer flyga. Utan det är den där blåvita tröjan som kanske gör spelaren till lite bättre än vad han faktiskt är. För att vi är uppväxta med att blåvitt är... en toppklubb, inte bara ett storlag. Så att, det kanske är det som är sanningen. Att så här, man tror lite för mycket om spelarna bara för att de är i Blåvitt när de kanske egentligen inte ska vara i Blåvitt.
Ja, väl... och nu har de ju ersatt med en egen talang i Bångsbo. Men liksom att gå in i säsongen...
Carnei har varit inne och snurrat lite grann också
i
egen.
Ja, men så här, gå in i säsongen med liksom Bjärsa och tror man ska komma topp 3. Alltså jag tar ju honom i en löpduell. Liksom. Alltså, ja, med lite så jag känner att de har fel självbild bara. Och det är kanske därför Stare ryker också, för det är ett jävla supportertryck i Göteborg. Alltså.
Men det är väl också, alltså, samtidigt det som kan, alltså, det är väl nu liksom vänt Gustav Svensson och Berg ska gå in och visa de här ledaregenskaperna. För listan på hemvändare, det är väl slut där liksom. Har de någon kvar där ute som de kan hämta hem?
Det är Sam Larsson.
Ja, men Sam Larsson, ja. Ja.
Och han kommer väl nu i sommar. Men jag menar, då har ju tåget har ju lämnat perrongen. Alltså nu börjar vi hamna i rädda säsongenläge.
Ja, men nu får faktiskt Berg och de här steppa upp och liksom samla det här gänget. För jag kan tänka mig att, vad heter det, att supporterna är nere på Kamratgården liksom och pratar där vid gallret. Liksom, vad fan är det som händer och så vidare. Så att det, nu får ju de faktiskt liksom samla den här truppen och liksom ge sig fan på. Ta några enkla poäng liksom. Det får vara lite grisigt liksom. Det är väl typ det de får göra nu. För det var ju guld och gröna skogar där i början. Stare och de stod och liksom, hela Göteborg gungade ju liksom.
Ja, och sen därefter, alltså det har ju inte varit mardrömsschema. Alltså Nej. Det har ju varit Varberg hemma, Kalmar hemma. Alltså det är inte schemat som vissa andra lag har haft. Och det är inte Malmö borta, Häcken borta på rak, utan de har ju spritts ut lite grann. Så att poängskörden är ju för dålig, och jag tycker dessutom att spelet ser för dåligt ut. Och min fråga är så här, Stares sätt att spela fotboll med 4-4-2, energi, han pratar mycket om så här modernt retro, är det här någonting att bygga på sikt?
Alltså sen så här, de har inte heller lyckats med sina nyförvärv. Werner Hahn, Jocke sörde upp honom som fan inför säsongen, och han har ju inte alls liksom rosat marknaden och
så här, är han bättre än Anestis?
Nej, det skulle jag inte påstå. Anestis gjorde ändå så här bra matcher som räddade poäng till Göteborg, måste jag ändå påstå. Werner Hahn tycker jag inte alls har visat det. Sen så här, backlinjen, man är inte superimponerad. Och så här, jag vet inte riktigt, så här, kolla på deras ekonomi också. Vart är de på väg någonstans? Det är så här, Oscar Willemsson, det är den enda killen de kan tjäna pengar på. Ish. Sen ska de plocka hem Sam Larsson, kommer inte vara gratis. Berg har ingen gratis lön, och Gustav Svensson och Bjärsmyr. Så att också så här, i så här längre perspektivet, vart är Göteborg på väg någonstans som klubb? För de lyckas ju inte nu, och när de här gubbarna går i pension, vad händer då? Står man med en tom kassa nästan, känns det som. Och jag vet inte.
Jag menar så här, vi har ju andra klubbar som har plockat hem. Alltså, ni, Djurgården plockade hem Kim och Isak till exempel. Det blev en kupptitel och Europaspel. Mm. Ja, det är så här, bra. Alltså, ska du ta hem den typen av spelare, då är det ju det resultatet man vill åt. AIK plockade hem Seb och ett par gubbar till. Det blev SM-guld och man är ett topplag. Alltså, jag menar, att plocka hem Berg och Oskar Wendt och komma tia i Allsvenskan.
Och hur mycket orkar de också? Ja, bara sitta här var liksom tionde plats i Allsvenskan. De kommer väl också hem för att liksom, men nu ska vi bygga ett topplag. Det är guld och gröna skogar. Så ligger man tia. Det är
vi ska
liksom,
ta dem tillbaka till toppen.
Ja, så de gör ju inte det här för kulornas skull. Liksom. Det är så, de är här för att liksom göra Göteborg till topplag. Lyckas inte alls med det. Och det är som du är inne på med det också. Det är de som ska bära laget nu när det går dåligt. Ser man ingenting av.
Ja, men bredden är ju inte bra heller. Alltså det är ju det. Går någon av de här gubbarna sönder. Det är inga roligare anfallare tycker jag de kastar in. Vad är det? Willemsson och...
En omskolad Gustav Norlin som egentligen var yttermittfältare.
Jag tycker Jakob har någonting. Alltså han har...
Han gjorde sin första start här nu.
Ja, men de borde ju få
helt okay.
Spela lite.
Ja, de måste ju spela mer. Ja. I så fall, ifall det ska bli. Sen pratas det ju om att så här, vi har en bra akademi och det kommer spelare, men det är ju i sådana fall alltså, too little too late. Alltså, vad är det för IFK Göteborg A-lag de kommer upp till?
Ja, har de inte tappat tre sådana talanger typ gratis i Danmark på liksom 1-2 nu också? Att, för ska de måste låta talangerna spela, annars kommer talangerna ta första bästa väg ut, för att de ser att, aha, vår 11, där får vi ju inte spela. Och det gör de väl rätt med Bångsbo nu. Och man får väl för deras skull hoppas att de fortsätter satsa lite så. För ska de ändå komma 10, då kan de lika gärna satsa mer på sina talanger än på Oscar Wendt.
Men ska man sen också så här, och nu pratar om Stares retrofotboll. Det kanske inte är riktigt i retrofotbollen man liksom förädlar talanger.
Det är väl det där, Stare alltså... spelar ju en fotboll som är 110% resultatinriktad. Ja. Och när de resultaten inte kommer, då förstår jag inte vart är det här ska leda någonstans. Ja, men... För att alltså nästa, det kan absolut vara så att IFK Göteborg går in med en relativt risig kassa in i 2023 utan Marcus Berg. Och då är det ju verkligen så här, jaha, och nu då? Mm. För att jag menar, innan den här säsongen, alla var väl överens om att när vi blåste igång Allsvenskan 2022, då kanske Marcus Berg är den individuellt sett bästa spelaren i hela serien. Mm. Åtminstone topp tre, Vill man vara riktigt liksom jävlig och köra ett kryss 2, så topp 5. Så att jag menar, Blåvitt utan honom, det blir ett ganska mycket sämre lag.
Ajers sitter också på utgående, va? Tror jag.
Men jag tycker det är lite Stares sätt också. Jag har sett det, jag ändå kollat lite Göteborgs matcher. Att efter matcherna så går han liksom fram och liksom viskar och lägger armen om Vänt och Berg och liksom hakar på dem på något ärvarv. Liksom.
Så det här löser vi.
Ja, här. Men så här, det är vi gubbar som leder det här liksom. Han behöver ju vara den som är med de här andra killarna liksom, och lyfter dem lite grann. Så det känns som att han är lite typ starstruck över att ha Berg där typ lite grann eller någonting. Ja, men alltså lite så.
Men sen nu har de ju Sundsvall hemma nu innan uppehållet.
Alltså blir
det 1-1 där. Ja. Det är ju så här, det finns inget bättre läge att sparka Stare på, för då har man också en månad, jobba in en ny tränare. Han får några veckor på sig i lugn och ro
och ett liksom, par träningsmatcher och liksom
lär känna trupp och sätta liksom någon typ av ny spelidé. Så att det är ett ganska bra läge också om det inte går som det ska mot Sundsvall och kicka Stare. För då har man den här månaden på sig att styra upp det här. För det måste bli bättre.
Men är det inte dåligt för dem också nu när det troligtvis då blir en 3-0-vinst mot Sundsvall? Och de kommer kunna sitta och ha vinkeln att säga, men nu har vi vaknat igen. Och efter uppehållet kommer Sam Larsson. Och då kommer
det är en pyrrusseger. Liksom. Ja, det är ju en falsk trygghet man kommer vaggas in i om man vinner med 3-0 mot Sundsvall. Så att det skulle ju vara uppfriskande och väldigt icke-allsvenskt om de vinner med 3-0 mot Sundsvall och Stare får gå.
För det 8-0 och han får gå på vissla.
Tackar vi. Dörren är där borta.
Men vad skulle Göteborg behöva för typ av spelare att få in då?
Yngre till att börja med.
Finns det någon namn liksom?
Alltså, jag vet inte. Vad kan de göra med den? Till att börja med behöver ju Sam Larsson komma. Och kommer Sam Larsson, då är frågan, ska det här laget spela 4-4-2? Det är liksom, jag tycker att det finns ganska bra material för att spela en 4-3-3 med Ajesh till höger, Sam Larsson till vänster, Berg centralt, och så har du ett tremanna mittfält med Tern, Gustav Svensson och Alamari eller Jakob. Ja. Alltså där har du en ganska så här modern
den
uppställning.
Där uppe
den trion ska kunna göra grejer, och så har du en backlinje. Sen tycker jag, och det har ju Jocke och de varit inne på, att mittlåset är ju lite för dåligt. De har ju skrikit efter en vänsterfotad mittback. Det får de ju nu i Bångsbo, så kan de liksom låta honom gå bredvid Bjärsa eller Kalle Johansson ett tag, så kan det säkert bli bra. Men det här raka 4-4-2, modernt retro, jag tror att det är fel väg framåt för IFK Göteborg, för att det är inte tillräckligt bra.
Men jag tycker det är jätteintressant som du är inne på också, så här, men vilka ska de värva då? Vilka vill komma till IFK Göteborg?
Ja,
men de måste också säga, vart är vi i näringskedjan just nu? Så här, vi kan inte leva på att vi är IFK Göteborg som vann massor med titlar på 80-talet och vann någon titel här på 20-talet. Att, så här, där måste de också hitta sin plats i näringskedjan. Vem vill gå till IFK Göteborg som ligger 10 i allsvenskan? Då får man gå ner och jobba lite i Superettan och kanske kolla lite, ja, men Varberg, Sundsvall, de har ingen som är tillräckligt bra för att gå till Göteborg. Så att,
ska visa att det kommer vara ett ganska tydligt Afrikaspår nu, i och med att de har snott IFK Norrköpings chef scout Stig Torbjörnsen, som jobbar väldigt mycket med den afrikanska marknaden.
Och det där är ju faktiskt en pigg värvning.
Verkligen, verkligen.
Alltså, det är kanske inte han som kommer ta dem tillbaka till SM-gulddagar, men han ska i alla fall kunna vara tillräckligt. Vi har ju sett vad han har gjort med IFK Norrköping de senaste, hur länge var han i klubben? 5 år?
Ja, något sånt. Ja. Som liksom chefscout och numera
och det
även
det är inte ett fynd han har hittat, utan det är ju ett gäng spelare som han har, och det är den resan IFK Göteborg behöver göra. Så att
om man ska bara säga Lauritsen, Adegbenro och Ishak, alltså skulle han kunna få dit 3 sådana spelare till IFK Göteborg, då förändrar ju det ganska mycket av förutsättningarna. Så att visst kan det vara en nyckel för Göteborg att ha fått in honom, tror jag.
Men det är ju det där, alltså de kan ju kolla lite på sin grannklubb Häcken som gör det bra med ganska små medel och liksom förädla många spelare. Och sätter sina värvningar från kanske lägre divisioner eller från Norge eller från Danmark eller vad det är.
Och det tänkte jag säga också, att när IFK Göteborg var bra för 10 år sedan, vi snackar Vibe och det här, då var ju IFK Göteborg jävligt skickliga på att hitta spelare i Norge, i Danmark, som sen liksom slog igenom och gick vidare. Vibe, Sören Rex, ju den typen utav gubbar. Det gör ju Häcken idag och inte IFK Göteborg.
Precis.
Så att där har det också varit någon form utav...
Men tror du om man kvar... telefonnumret till Mark Hamsik, eller?
Han är ju, vann ju nyss ligan. Jag tror jag hann inte riktigt. Jag kan inte slovakiska, så jag hann inte översätta hans Instagram-meddelande. Men Nej. Det var långt och det var med en slovakisk landslagströja. Så att jag tror att det kan vara tack för mig i landslaget nu. Så då kanske han har tid då för en till session I blåvitt.
Eller lite säsongskort där nere.
Ja. Men vi har väl fler legender som slutar i Napoli nu. Det är bara att plocka.
Ja, ja, ja. Merten ska ju iväg.
Ja, Merten ska ju raka vägen in på kamratgården.
Ja, 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 ja. Han är redo också. Och spotta med ansiktet. Det är det de pysslar med. Hörrni, vilket jävla avsnitt det blev. På onsdag så ska vi prata lite grann om cupfinalen som kommer. Då får vi besöket av Malmö IT i form av Ebbe. Hoppas vi kommer hit. Vi hoppas också Nordin Gerzic kommer på besök. Vilket blir jävligt spännande. Matteo, kommer du?
När då?
På onsdag, 14.00.
Ja, men det funkar.
Ja, bra. Då blir det
gratis Bajen-tatueringen här.
Matteo, ja. Nordin och Ebbe. Cupfinal. Och så ska vi prata lite grann om vad fan som händer med Malmö. För där börjar det ju också skruvas lite grann, va, kring Milos. Det hatar man inte som Bajer att höra, va?
Nej, det är så jävla välförtjänt så att det är helt galet. Alltså.
Vilken jävla helg de fick, de här grönvita. Och allt är ditt fel, tappat.
Ja, det är det verkligen. Bara så att vi får det sagt också innan det är slut, så hatar vi väl Kalmar.
Just det. Jag är glad över att du väldigt snabbt la ner den här vi ska kriga för nytt kontrakt.
Jag jobbar lite med mitt nya.
Nej, det är nedlagt.
Mitt nya nu är ju att håna Bajare för att de har blivit så resultatinriktade, medan vi IFK Norrköping bara vill ha kul och dricka bärs. Och det har jag märkt att Bajarna blir sura för på riktigt. Så det är bra, tycker jag.
Ni har snott deras identitet.
De försöker liksom med någon ny, så vi vill ha resultat och sånt. Fy fan vad tråkiga de är. Så.
Ja, mini-Bajen.
Kalle,
ja.
Vi har suttit och slaktat ditt IFK Göteborg. Hur har du mått?
Men ja, nej, jag har tankarna någon annanstans med den här jävla nyckeln egentligen. Just nu som jag måste lösa.
Vadå, har inte chatten hjälpt dig?
Josip skickar över någon...
Josips nummer ska du absolut inte ringa.
Nej, jag kommer inte göra det.
Nej, det blir
kommer inte göra det. Nej, men jag har också varit lite fast i tanken på att folk borde verkligen gå in och rygga mitt lilla speltips med Giffarna Mjällby då, 0-0 till 9-50 gånger pengarna hos Unibet. Och det tycker jag verkligen ni ska göra, för det kommer inte bli en jävla kass i den matchen helt enkelt. Så in där om du är över 18 och inte har problem med spel.
Tack för idag, Kalle. Du rattade det här med den äran, trots att dina tankar var uppe på NP3 Arena i Sundsvall och i hur du ska få ner kattmat till din katt. Att komma in och sova och hela den här grejen.
Ja, det blir spännande timmar framåt här.
Ja. Det här måste du nästan live-rapportera. Följa upp sen på sociala medier.
Ja, ja.
Skit i glidstart idag. Fokus på inbrott. Fan vad fint. Tack för att ni lyssnar och tittar på oss. Vi hörs igen på onsdag. Då blir det återigen sprakande från Totosvenskan. Hej på er.
Hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.